på Spelsnack avsnitt 523. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Oliver.
Hej.
Och det var ingen fler.
Nej, bara du och jag då.
Det är inte ofta det är bara du och jag.
Nej.
Jag tror jag sa det sist det var du och jag också, men det händer inte ofta.
Nej, det gör inte det.
Så. Och vi sitter och tittar på varandra den här gången, det brukar vi inte heller göra.
Nej, men det får inte ni som lyssnar se.
Nej,
oss.
Precis. Nej, det får inte ni se. Men det känns lite weird, för vi brukar inte sitta med webbkameran på.
Nej, och nu kan så jag, måste jag så här, titta in i dina drömska ögon.
Jag får ju undvika att titta på mig själv också, det är det. Man får vara så här att, vilket man egentligen borde vara van i, för jag sitter i ganska mycket möten i jobbet.
Jag med.
Och då är det så här,
Jag menar, alltså, är det inte lite så att den man tittar mest på i ett videomöte är sig själv?
Nej, jag försöker ju undvika det.
Varför?
För att jag tycker det är jobbigt att se sig själv.
Ja, jag har inga problem med att se mig själv. Men det är så, man vill se presentabel ut.
Jo, men det vill man göra. Och det är det värsta när man jobbar hemifrån, är det att ibland har man inte riktigt sett sig själv förrän man hoppar in i ett möte. Och så går man in i Teams och så tar man sig join och då får man först se en preview. Och så ser man hur man ser ut och man bara, det här kan jag inte hoppa in i mötet med. Ja, men alltså, typ och så, håret är helt åt helvete. Så, inte för att jag egentligen bryr mig så mycket om mitt hår, men det behöver ju liksom inte se ut som att jag har haft typ en mössa på mig. Och tagit av den precis och så, ja.
Nej, och så får man hoppa in och sitta med skjorta och kalsonger.
Ja, men på sommaren brukar jag sitta med shorts och linne. Och så fort jag ska in i ett möte så tar jag på mig en tröja.
Ja, men precis.
Och så sitter man i shorts och tröja liksom. Så bara, hej.
Jag kan inte gå in på ett möte med en wife beater liksom.
Nej. Vad är en wife beater?
Ett linne, det kallas så.
Alltså bara vilket linne som helst.
Jag antar det.
Då tänker jag, typ, jag tänker ju mest i så fall måste det vara ett så här vitt linne.
Med gula lite så fläckar.
Ja, precis. Liksom. Så här, typ gamla kaffefläckar och annat.
Let's see. Why do we call it wife beater shirt? In the 1800s and 90s. Okej, okay, där var en jävla... Fan, vad lång den här... Jag kan inte läsa detta på podden. Men... Ja, det finns tydligen en väldigt, väldigt utstuderad förklaring till varför tanktops är ett annat ord.
Ja, precis. Men det låter ju inte lika farligt som wife beater.
Nej. Are all tanktops called wife beaters? Jag hittar inga snabba svar nu heller, men... Alltså, jag vet inte, för linne säger man ju såklart. Vi har inte 100 olika ord för det. A wife beater is a slang term often used to refer to a type of men's sleeveless undershirt or tank top. It is usually associated with frequent appearances on television and in movies where certain characters, often portraying aggressive or abusive behavior, are depicted wearing them.
Ja, men då är det ju det vita linnet. Som känns vanligast.
Ja, det står ingenting. Ja, vanligast, ja, men det står ingenting om att en wife beater måste vara vit. Nej, it's important to note that the term wife beater is considered offensive and derogatory. Okej. Okay. Jag ska inte gå ut
och säga. Ja, det är klart. Det är liksom, alltså, du ser, ja, det här stammar ifrån ett, så ska det säkert vara lite roligt också, så att då är det ju, aha, han slår frugan typ.
Men han ser ut som en wife beater. Man tänker man ju alltid när man ser någon med ett linne på.
Det vet jag inte om jag brukar tänka som det här är nytt för mig. Okej. Jag säger bara nej, alltså det har jag inte tänkt. Och sen tänkte jag så här, jag brukar gå med linne på sommaren. Så.
Ja, nej jag skämt. Jag blev lite så här, första gången jag hörde, nu minns jag inte när detta var, måste ha varit raslägesum, men när man hörde termen första gången, jag bara, varför kallas det så? Konstigt. Wife beater. Meat beater.
Meat beater, det låter snuskigt.
Ja. Nej, men beat your meat, det är ju onani.
Ja, jo. Så långt är jag med.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag tänkte så att du inte tänker att det är ett annat
slang
för samlag med en annan person. Det är liksom
Ja, okej. Okay. Nej, men kunde jag varit typ BDSM också. Så. Alltså jag slår i mikrofonen när jag sitter så här. Johan kommer inte vara glad på mig.
Varför sitter du som du sitter då? Är det bekvämare?
Nej, men för att annars ska jag behöva sitta så här. Och ser ju inte jag dig.
För nej, okay. No. Så det är mitt fel?
Nej, det är inte ditt fel. Det är mitt fel för jag sa att vi ska slå på mikrofonerna.
Ja, ja.
Eller mikrofonerna, det är klart vi har på mikrofonerna. Jag menar webbkamerorna så att vi kunde se varandra.
Mm, ja. Men jag tycker det är trevligt att se dig när jag pratar med dig.
Sist Johan var med liksom i ett avsnitt som inte var när vi typ streamade. Så sa han så här, vi borde köra med webbkameror hela efter. Vi bara, okej, men nästa vecka gör vi det. Sen dess har inte Johan varit med på ett av de här avsnitten. Nej. Så liksom blev aldrig av.
Jag har tagit upp det. Men då föreslog jag att vi ska spela in oss och lägga upp på YouTube-versionen. Men det blev inget av.
Nej, jag tror att det är mycket mer jobb också.
Ja, jo, det är det ju.
Så att och nu är det problemet också att det funkar ju bra när det är bara du och jag. Men skulle Amanda vara med här så vet jag inte hur vi skulle göra.
Nej, för att ni har ju bara en kamera.
Yes, då hade hon fått typ sitta med telefonen och filma och det blir weird.
Ja, vi får nu klämma ihop det som fan.
Ja, precis. Så här. och sen hade man typ behövt fixa för att, ja men ser du, ja, nu har ju taklampan i tänd där uppe och du har lampan på så det bländar ju liksom.
Vi ska ju flytta nu i maj.
Ja, det ska vi.
Kanske det blir lättare för er med plats och så, tänker jag.
Ja, verkligen. Jag har redan funderat på så här, hur ska jag ha. Om mitt skrivbord ska vara där, vad ska jag ha bakom mig? Det är typ så här kan alla arbetskamrater se ut.
Jag har inget bakom. Jo, jag har en tavla. Det ser väldigt weird ut. En tavla. Det är en liten tavla också.
Ja, jag tänkte att du kanske hade till och med en till tavla bakom dig.
Nej, jag har... Det är en spegel som inte är upphängd. Den bara står, lutad mot väggen. Ganska... Den är lång men liksom slim. Och så är det en soffa. Så en golvlampa.
Ja.
Det ser lite deprimerande ut. Alltså, sen vi flyttade hit. Vi har varit så jävla dåliga på att få upp grejer på väggarna. Jag tycker alltid när jag kommer hem till er. För att ni har typ 300 tavlor.
Ja, men det är Amandas förtjänst. Att ha slått upp allt på väggarna.
Ja, men jag kommer ihåg även liksom när du bodde. Men första gången jag var hemma hos dig och du bodde hemma. Liksom, så hade du i alla fall lite grejer på väggarna.
Ja, jag hade massa så här, jag hade typ så här
spel poster cards och såna grejer, så här, små grejer men ändå någonting liksom.
Ja, men typ så här, det var lite Halo Reach, lite Gears, lite allt möjligt.
Mm. Och så jag har en tavla som lutar mot väggen här bakom datorskärmen som jag ska hänga upp någon gång. Det är GTA 3 poster som bara finns i 500 exemplar som jag har fått. Från när jag jobbade på Game Reactor. Så jag har ramat in den. Och den vet jag inte vart jag ska ha. Men någonstans ska jag ha den. Och vi har liksom tavlor. Vi har liksom handmålade tavlor av tre olika konstnärer. Som vi bara har liggande någonstans. För att vi har varit för lata för att fixa det. För att våra väggar är liksom så här betong.
Ja, precis. Men
och vi har inte slagborr.
Betongspik går bra. Om inte tavlorna är för tunga då.
Ja, jag och Jenny vill lata alltså.
Ja, för det är sån här, alltså det är typ det är sån här liten plastgrej med tre spikar i. Så de funkar bra för de nyper liksom åt.
Ja. Nej, vi har bott här i 2 år nu och jag har fått upp. Okej, jag har fått upp 6 tavlor i vardagsrummet och det är 3 displays och det är de här BioShock. Så här plasmid-reklamerna som man alltid ser i spelen. Evolve Today står det liksom. Jag tycker de är snygga. Och så har jag Jaws, Alien och Pulp Fiction på liksom bredvid varandra framför tvn. Men det är typ det. Vi har massa andra snygga grejer som vi har velat få upp som vi måste få upp. Och just det, jag har en La La Land poster i hallen också.
Ja, vi har ju mycket tavlor uppe.
Ja, skitmycket grejer.
Så vi har i sovrummet så har vi 6 tavlor från Prey.
Ja, och precis. Jag stod och beundrade dem igår.
Ja, så det är ju 3 stora som jag köpte och sen är det 3 små som Amanda har köpt. Och det var ju bara för att jag kommer ihåg när jag såg de tavlorna i Prey. Jag skulle så gärna vilja ha tavlorna från spelet i där vart jag bor, bara för att de är så
jävligt
snygga.
Jävligt bra artists på Arcane.
Verkligen. Sen är jag ju lite synd att jag tog canvas-tavlor på dem. Men det var att jag gillade canvas-tavlor då. Nu ska jag hellre väl ha haft liksom som typ på fotopapper och sen ram.
Mm.
Och sen i vardagsrummet så har vi ju jäkla massa tavlor. Vi har på Bioshock Infinite, vi har Hotline Miami, vi har på och vi har på Zelda tre tavlor där man liksom har gjort, jag tror det är Wind Waker, Ocarina of Time och Breath of the Wild, och så är de gjorda som att det liksom växer ur en värld ur konsolen de kom på.
Mm.
Så att du har typ så här, Wind Waker så är det GameCube-kontrollen och så är det liksom i mitten så är det vatten och sånt, och sen på, ja men det är egentligen kontrollerna, och så på Ocarina of Time så är det Temple of Time på en Nintendo 64-handkontroll, och sen på Switchen så är det liksom, ja men då är det ju hela Switchen med Breath of the Wild liksom. Och sen har vi en jättestor Sekiro-tavla.
Sekiro-tavla, ja, mina tre favoriter av era grejer är Sekiro-tavlan, den är snygg som fan. Och sen är det er en Inception-tavla som är Cillian Murphys huvud liksom i profil, och så har de klämt in alla andra karaktärer i hans huvud för att det är hans dröm just det. De är i. Och sen The Last of Us 2-poster ni har som är designad för att se ut att ha ritats av Yoji Shinkawa.
Det är Yoji Shinkawa som har ritat den.
Det är okej!
Okay. Yep. Coolt! Ja, det var en collaboration mellan Naughty Dog och Yoji Shinkawa.
Okej, ja, det visste jag inte. Jag trodde bara att liksom, det var någon som har typ emulerat hans stil, för jag tänkte att han är inte intresserad av att göra Last of Us-karaktärer. Han behöver ninjas och grejer.
Nej, det var Yoji Shinkawa. Så när den kom så köpte jag den direkt. Vad säger den där ska Amanda få?
Coolt, för att han har... Jag menar, för mig så är han är förmodligen den enda liksom konstnären i spelsvärlden som jag kan se någonting och bara direkt bara, det är han. En väldigt unik, givetvis så här, liksom lite anime-inspirerat, men ändå inte helt åt det hållet. Det är väldigt, väldigt liksom, ser ut att vara gjort liksom med riktiga penslar.
Mm.
Ja, men jag tycker att Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty har ett skitsnyggt omslag.
Mm. Det hade varit coolt att spela ett spel som faktiskt såg ut så.
Ja, men gud vad svårt det låter.
Ja, absolut. Det är det säkert. för det är samma sak. För några år sedan så kom det här. Någon gjorde ju någon så här ett tech-demo av Pokémon Röd som såg ut som artworken från just Pokémon Röd och Blå.
Mm.
Och jag tycker att det är ju så som Pokémon tycker jag ser snyggast ut. Det är liksom lite typ, om det är nästan vattenfärger och lite blekare än hur det ser ut idag, och liksom lite så att det hade varit häftigt. Men det är svårt att få det man vill ha.
Nästan faded på något sätt.
Ja. Undrar om jag har kvar mina Pokémon guider. Jag lånade ju hem en Pokémon guide. Jag hade ju röd, blå, guld, silver, ruby, sapphire och diamond, pearl, tror jag. Så jag brukade köpa dem bara för att ha Pokédexen typ. Men jag lånade hem Pokémon och Röd guiden innan jag hade spelen, och så läste jag den liksom från perm till perm flera gånger.
Ja, men jag hade den första guideboken också. Men jag tror att det första jag tänker på när du tar upp guideboken är dagen då vi åkte för att köpa den, för att min lillebror vi åkte till Toys R Us hela familjen. Min lillebror hade somnat i baksätet. Och detta var, när var det typ 2001 kanske? När var det liksom Pokémon kom till Sverige?
98.
Okej, då var det innan. Det kanske var 99 typ. Då. Han,
98. Nej, det kan nog hända att 98 kom något kanske till USA. Jag tror vi fick det 99.
Ja,
och sen så kom guld och silver 2000 eller något sånt. Ja, i alla fall. Slutet av 90-talet där.
Så han är max 10 år när detta händer. Men så han somnar i baksätet, och när vi kommer fram och vi har parkerat så säger vi, ska vi gå in? Och han bara, nej, du vet, jag är trött och nyvaken. Jag stannar i bilen, så går ni in. Och vi går in och tar den här guideboken och går ut, och så ser vi att han liksom står vid bildörren med pannan mot rutan och ser att han har liksom då ångrat sig, gått ut och smält igen dörren över tummen och sitter fast.
Nej, men fy!
Och det var så här, du vet, gammal sket Volvo, du vet, man tryckte ner låset och smällde igen den.
Ja, just det.
Och han hade liksom, så han kunde inte göra någonting. Alltså han fick ju stå där tills vi kom tillbaka, stacken. Och tyvärr var vi inte borta länge, men vi kom tillbaka och jag kommer aldrig glömma när vi öppnade dörren och man såg tummen bara svullna upp liksom så här 200% på en sekund. Liksom.
Jesus.
Det var det mest freakiest. Det var som en typ...
Ja, men typ som en där, du vet, sketch, de blåser i fingret och så sväller man liksom.
Och bara den chocken av den synen gjorde mig helt hispig liksom.
Ja, men det förstår jag.
Och så vi... Jag börjar gråta och roliga Jeremy. Vi sitter i baksätet, morsan skriker på farsan. Östra är närmast liksom. Östra sjukhuset. Vi kör. Och Jeremy sitter och klappar mig på kinden för att se hur upprörd jag är. Vilket, ja, bra storebror. Och så kommer vi fram till Östra. Och mamma säger att du Oliver, ni går och parkerar. Jag tar, liksom bara släppa av oss utanför akuten. Jeremy går ut på andra sidan och smäller på andra tummen. Det är som en sketch. Alltså, det
är
verkligen...
Hur är det möjligt?
Det måste vara någonting med hur han håller. Han liksom håller sin fria hand mot bilen och tummen måste sticka ut liksom och så smäller han igen. Och jag får ju panik igen såklart. Och morsan bara, nej nu får det fan. Så de gick in och det var liksom, de började inte ställa sig i kö. Han bara gick in med sina tummar upp i luften och alla lät honom gå före. Så.
Ja, det är skönt. Men det var ingenting som hade gått av eller något sånt, utan det var bara...
Nej, som tur var, jag tror han fick liksom någon spricka i ett av benen där, men på något sätt klarade han sig. Men ja, bra guidebok annars.
Jäklar. Ja, fy fan. Jag har nog aldrig klämt mig, någon gång har man klämt sig liksom i dörren på, vad ska man säga, fel sida. Inte där du öppnar, utan det är liksom där vart dörren sitter liksom i, vad heter det? Gångjärnen,
ja. Det var värsta smärtan jag känt i mitt liv. Fram tills då möjligtvis nyligen. Med min mage, som jag berättade om på podden för ett par veckor sedan.
Ja.
Men så vi hade varit ute och jag och ett par kompisar hade typ tagit, vi hade rökt på balkongen. Och så skulle vi gå in och jag ställde mig och lutade liksom för att ta av mig skorna. För att det var liksom i köket man kom in. Och jag visste inte att jag hade liksom pek, lång och ringfingret där vid gångjärnen. Och min kompis bara, för att den var trög när den hela balkongdörren, så han bara drog igen bara, som fan! Och jag kör till som en stucken gris. Alltså liksom, och det gjorde så ont så att jag trodde att jag skulle spy verkligen. Det var liksom hela min kropp bara sa, fuck this, vad är detta?
Jag tar upp direkt bara för
Och vi kollade på en film som heter Ninja Assassin. Och jag tror den kom 2009 någonting. Väldigt blodig liksom. Många så här, shurikens och katanas och liksom grejer. Och liksom många halsar som blev slicade. Och helt plötsligt resten av en kvällen så gjorde våldet mig illamående. Bara för jag hade så jävla ont.
Fy fan. Nej, det är inte skönt alltså.
Nej, klämskador alltså. Det är...
Ja. Har du brytit någonting någon gång? Brytit?
Jag tror vi pratade om det förra veckan, va?
Det kanske vi gjorde.
När Amanda sa att hon har brytit
Amanda
ett ben.
Amanda hade brytit ben och grejerna, ja precis.
Nej, jag har aldrig brutit något. Jag har fått en spricka i lårbenet som jag gick runt med när jag var 3.
Ja, just det. Så var det.
Ja.
Ja, vi ska inte återupprepa den diskussionen från förra veckan. Vi fick en kommentar faktiskt på loading från Fluxen förra veckan, för att vi båda har ju spelat Final Fantasy 7 Rebirth. Och jag var ju så himla irriterad på att när man spelar Queen's Blood så måste man alltid börja och bara såhär, jag ser såhär datorn och hur den lägger, jag bara, det är bara för att jag måste börja. Och så skriver Fluxen på loading såhär, tänkte skriva redan förra veckan men man kan passa första rundan av Queen's Blood så datorn får första draget.
Fan,
då får man ju också ett extra kort. Och man så här, klart som fan man kan passa. Jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte ens tänkt på det. Man kan ju passa första.
Vår IQ verkligen om full display här.
Men jag känner också typ så här, anledningen till att jag inte passar det är bara för att man vill liksom inte... Jag tror inte jag har tänkt på det, för jag vill inte känna mig liksom underlägsen. Det är så här typ att jag passar och så botten så får den ett frispel så passar den också och så matchen är över för att båda passar. Eftersom i Queensblad så är det... Nej, det tror inte jag heller. Men liksom, jag tror det är det som är kopplat till mig, att det liksom, jag passar för att matchen ska liksom börja ta slut då.
Nu är så är det roligt att du har liksom en typ mental spärr att du vill inte passa och ge motståndaren liksom ett försprång, men ifall det är att den börjar och du får fortsätta så är det inte samma sak.
Nej, men alltså det är nog så jag har tänkt liksom, att jag har inte ens tänkt tanken på att man kan passa för att inte behöva lägga först.
Nej.
Då hade man liksom, för min lek som den hade nog tjänat på att inte behöva spela först många gånger. Nu är inte Queensblad jättesvårt, jag har liksom egentligen inga problem. Jag är väldigt typ i slutet av den questlinen som hör till Queensblad. Men för de som inte vet att Queensblad är kortspelet, så är det att när båda parterna har passat, då tar matchen slut. För då har man liksom visat då att ingen av oss kan lägga något mer, så då måste den sluta. Och det, jag tror det är därför jag är bara så här att nej, men jag passar inte, för jag kan ju lägga. Det är ju min tur. Så här, väldigt regelmässigt, så här går det till, så här gör man.
Ja, men precis. Ja, vad bra att han upplyste oss. Eller hon.
Verkligen. Hon. Ja, hen upplyste oss.
Ja.
Så att det är ju, det är klart man kan göra det. Nu är jag ju nästan klar med Queensblad, så att det är liksom, jag hade kunnat behöva ha det här tipset för två veckor sedan.
Du nämnde det redan första gången vi pratade om det. Så han,
ja, men han skrev att han inte skriver det förra veckan.
Ja, okej. Okay, ja,
så
just
att, ja. Så att, så är det. Men, hur långt har du kommit nu då? För att vi spelar inte jävla, så mycket annat.
Nej, jag är den jävla djungeln.
Ja.
Och det blev som så att jag kom till djungeln. Och jag, vid den här punkten börjar jag redan känna att okej, det här spelet håller på för länge.
Ja.
Det får gärna börja liksom wrappa upp nu. Och så kommer jag till djungeln. Och jag har liksom gjort allting i de här öppna världarna fram till den här punkten. Så jag liksom plikttroget och på vana nästan liksom börjar jaga upp de här tornen som man kan göra. Och springer runt i 20 minuter och inte kan lista ut hur jag ska komma till det jävla tornet. Och jag stängde av och jag skrev till dig, den här djungeln är en jävla mardröm att navigera. Och så spelade jag inte på 5 dagar typ. Ja. jag kunde inte förmå mig att starta Final Fantasy igen efter det, fram tills igår. Där jag gick in och gick till ett annat torn. Och lyckas ta mig till det. Och så plockar jag några grejer. Liksom så här lite life springs och deity data eller vad fan det kallas. Och sen har jag inte fortsatt mer. Jag tycker det är... Jag har inte särskilt roligt med spelet just nu.
Nej. Och det bästa egentligen är att du kan ju bara skippa alla sidogrejerna och bara gå direkt på storyn.
Det är ju det liksom det lättaste svaret på mitt dilemma här nu. Det är ju bara skita i allting. Men det är inte så jag är wired, liksom. Har jag gjort allting fram till den här punkten? Men jag ska inte säga att jag har gjort allting. Jag har inte låst upp liksom första priset på varenda minigame, exempelvis.
Nej.
Men jag har gjort
tagit
i alla fall
alla pluppar och sånt. Liksom. Ja, du har liksom rensat kartan.
Och jag har
testat så att får...
varje minigame.
Mm.
Och jag har gjort varenda, liksom varenda Queensblad-spelare jag kan möta har jag gjort till den här punkten. Så bara liksom tanken på att liksom bara släppa det nu. Nej, det går inte. Det kommer inte hända.
Nej, men sen också blir det typ så här att när du väl släpper det där vart du är, då är det ju också lätt att bara släppa massa annat, så att då liksom bara skippar du allting förutom storyn. Mm-hmm. För att det känns för jobbigt att liksom, ja men jag gör lite här och sen ska jag tillbaka igen.
Ja. Men jag startade upp det igår, inte för att jag hade lust, men för att jag kände att ifall jag inte tar upp den bollen igen snart så kommer jag aldrig göra det. Och det kommer liksom bli att när jag väl försöker igen så kommer jag vara så lost i vad som händer, för att jag har så jävla dåligt minne. Att jag kommer behöva börja om från början.
Så är fast i samma grejen.
Kom ut den hela djungeln. Nej, jag måste bara... Och jag var hemma hos dig i lördags och du satt och spelade Final Fantasy och jag bara såg... Du sprang runt i en annan öppen sån här bana slash minivärld. Och jag bara... Är det inte slut snart? Alltså, jag trodde att djungeln var sista. Jag vet inte varför jag trodde det. Bara för jag tänkte att det kan... Alltså det är orimligt att det ska vara fler. Liksom.
Ja.
Men du sa, nej, det finns två öppna delar efter detta. Och jag bara, alltså, hjärtat bara sjönk.
Ja. Dock tycker jag att det går relativt fort att liksom bara beta sig igenom. Djungeln är absolut värst.
Ja, för liksom, det jag såg dig göra, det var mycket fri. Jag tycker inte spoila liksom hur du tog det runt, men du hade ju mycket mer frihet i hur du rörde dig på banan där. Och djungeln är verkligen, det är som en labyrint. Alltså, ja. För det är så mycket höjdskillnader. Och jag kände det så fort jag kom dit. Och jag bara, alltså det här kommer vara jobbigt. Liksom. Och det, man ska klättra upp för de hela repen och det tar 300 år.
Ja.
Och allting är bara så jävla jobbigt.
Ja, det är typ det största kritiken mot det här spelet. Det är att allt man gör förutom att slåss är segt som satan. Det är så här, du klättrar långsamt, du smyger långsamt, du går långsamt ibland. Det är liksom alltid bara skitlångsamt.
Bara den animationen där man ska typ ställa upp den här skylten på de här chocobostopsen är hur lång som helst. Du håller in trekant.
Och så råkar du släppa trekant. Och så lägger han ner den där jäveln igen innan han kan ta upp
den. Ja, men inte direkt när du släpper, utan han måste göra färdigt liksom första delen av animationen innan han släpper den. Och sen kan han börja om. Och så liksom snurrar han på den och så faller det ner en liten guldfjäder jättelångsamt och han fångar den långsamt. Jag bara, kom igen. Nej, alltså jag har, ska man säga, strictly speaking så har jag inte något emot att det här spelet har lite öppnare liksom banstruktur och så än det förra spelet. Särskilt med tanke på vilken del av originalet som det här ska remake. Men jag hade lätt offrat 75% av alla minispel för lite mer varierade aktiviteter i den öppna världen.
Mm. Jag hade bara önskat att förutom utseende att liksom varje öppen del hade liksom sin egen grej. Alltså det kan ha varit liksom så här, typ att här har du fem siduppdrag som hör ihop, för det här är en liten story för det här området. Och det är typ allt.
Jag menar, det är typ som att liksom scanna Life Springs. Det hade varit okej om man bara gjorde det på en del av den här liksom spelvärlden. Och sen hade det kunnat kanske vara någonting annat på någon annan del. Det är bara, jag är så trött på att scanna Life Springs och analysera de här summon. Vad är det ens? Någon sorts altare.
Ja, men ja, precis. Men det är liksom där man låser upp summons som man kan slåss med i Shadley's VR-simulator så att man sedan kan använda dem.
Mm, precis, och det som skiljer de olika delarna åt är att varje del har liksom en egen proto-relic som du ska få ta på. Och
ja, precis, det är ju
liksom lite mer involverade liksom quests som tar olika former.
Mm. Men det är ändå liksom inte så här superintressant heller, utan
för att, nej, men det är någonting tänker, i alla fall.
Ja, jo, men precis, det är någonting. Men jag tänker typ Witcher liksom, när det kommer till sidouppdrag som det känns som det är värt att göra. Det var liksom så att det spelar ingen roll vilken jävla skit du får göra, alltså berättelsen tillhör det som är liksom, det är intressant.
Mm.
Det är liksom en liten berättelse som hör ihop just här. Och det är liksom så här att det spelar ingen roll att liksom, men jag fick typ slåss mot de här monstren som jag slåss mot tidigare, utan det var liksom så här, för att det är spännande att veta vad som händer. Medan här finns det ju liksom inget riktigt sånt. Det var typ, den här personen vill typ göra en soppa. Och då ska du gå och hitta ingredienser åt henne. Och det blir inte mer intressant än så.
Nej, precis. Witcher hade blivit av den här soppan. Är en kärlekssoppa som gör liksom hennes offer till en mindless love zombie, och det råkar vara din kompis som är hennes tilltänkta, och det hade blivit en stor grej av det.
Ja, precis. Liksom. Så det är väl det som är lite synd. Och jag kan inte beskriva hur mycket jag hatar, alltså absolut avskyr Moogle-minispelet när man ska jaga efter de där jävla ungarna och fösa in dem till liksom det här trädet.
Ja, jag förlorade så många gånger, tre gånger på rad, så de frågade, vill du göra det lättare?
Ja, men det är fortfarande fruktansvärt.
Och jag bara liksom på princip sa nej. Jag ska få in de här jävla moglarna.
Ja, det...
Jag bara tänker liksom, alltså, med det stora svärdet man har på ryggen, jag hade haft väldigt svårt att inte bara hugga ut och slänga in det dekapiterade lik i den hela hagen. Bara där.
Ja. Så det är ju... Och,
good job, Koopa!
Och ju längre in i spelet man kommer så blir liksom nya minigames som kommer dit, de liksom blir progressivt sämre.
Ja. Oh.
Så det är liksom verkligen som att man säger, okej, men det här hade vi inte behövt göra liksom. Det, ja. Så att, men ja. Nu är jag ju på kapitel 12. Och jag har också rensat kartorna under tiden jag har gjort det liksom. Att jag har tagit allting innan jag går vidare. Och så kommer man till kapitel 12 och så bara, nu har du fler sidouppdrag på varje nya ställe. Och man bara säger, jag trodde jag var klar. Jag trodde jag bara kunde gå mot slutet nu. Och det var så här, ska jag eller ska jag inte? Så bara, ja, jag får väl...
I alla fall sidouppdrag, det är inte att nya torn dyker upp.
Nej, det hade ju varit. det hade ju verkligen varit.
Han install.
precis. Ja, precis. Eller typ att, oj, alla tornen blev släckta igen så du måste gå och tända dem igen.
Mm,
går man till det där djungeltornet igen och bara, kommer fan inte ihåg jag kom upp på den här.
Jag har fortfarande inte kommit upp till det tornet.
Alltså jag tog det sist. För det var då jag kände att liksom, nu har jag liksom make sense av hela kartan. Så att nu förstår jag vad liksom, hur jag ska tänka för att komma upp hit. Och liksom typ så att okej, där tror jag den svampen jag behöver hoppa på som puttar mig dit.
Mm.
Så att...
Jag tror jag har identifierat studsvampen som jag behöver ta till tornet, men jag vet inte hur jag kommit till studsvampen.
Nej,
och så ser man liksom en annan studsvamp liksom någonstans en bit ifrån och bara, ja, den kan det vara, den skickar en åt helvete åt andra hållet. Man bara,
och så bara, kom jag tillbaks!
Nu hamnar jag någon helt annanstans. Nej, så, men det är många sådana här smågrejer som verkligen retar gallfeber på mig med spelet, så att jag landar inte riktigt lika liksom högt i min praise för spelet som konsensusen verkar vara. För att jag har sett inte bara liksom att kritikerna älskar det, utan också liksom mycket på Twitter. Folk som bara, jag har inte liksom varit så här liksom förtrollad av ett spel på 10 år. Och då antar jag att det här är folk som är liksom Final Fantasy-fans och spelat
originalet. Ja, de älskar originalet.
Där originalet betyder väldigt mycket för dem. Och jag förstår liksom, vi pratade om det här, du pratade här lite löst förra veckan, liksom att när man kan storyn utan och innan så är man kanske inte lika ska man säga otålig som jag var i början av det här spelet, där jag bara, jag vet inte vad jag håller på med, för att jag har liksom ingen, de vet vart vi är på väg liksom.
Ja.
Och jag har ingen aning, jag bara följer de här hooded figures i typ 40 timmar liksom.
Jag har ju spelat originalet, men jag känner ju liksom inte till storyn med liksom hela mitt hjärta.
Nej, för du var ju vuxen kar när du spelade första gången.
Ja, jag spelade originalet 2019, så det var typ ett år innan remaken kom.
Och även om det liksom fortfarande är ett bra spel, så det är inte samma sak att spela ett PlayStation 1-spel 2019 liksom.
Nej, så är det verkligen inte. Men jag vet att en redaktionskollega då, Anders Eklöf, han har gästat oss, men om det är bara en gång. Jag har försökt få honom med honom flera gånger, men det är svårt att boka upp vissa. Och han tyckte att storyn är lite för glättig i Rebirth mot vad den var i originalet. För hans uppfattning var att det var mycket mörkare. Det är liksom...
Mm.
Man går liksom inte runt så här typ till Costa del Sol och sen gör man typ massa minigames och typ lever life. Utan det är typ så här att världen håller på att gå under. Vi måste fixa det typ. Och så var ju remake. Och det är där jag tycker remake gör så himla mycket bättre jobb. För där var det så tydligt fokus på vad du faktiskt håller på med.
Ja, från minut ett.
Mm. Och liksom det kändes som att de var på uppdrag. Nu tycker jag det är lite så här att man hänger med lite löst och man tappar lätt den röda tråden just på grund av att det finns så mycket distraktioner som man kan göra. Alltså du kan ju spela huvudstoryn rakt på om du bara vill. Men det känns som att man missar så mycket spel om man bara liksom, nu fokuserar bara på storyn. Så det är väl det. Typ. Men jag gillar ju det fortfarande och musiken är helt magisk.
Nej, med,
där. Men det är liksom, det är sådana här små, alltså det är typ som att man har, som att man har ett småsyskon man tycker om väldigt mycket, men så står småsyskonet och typ tjuvnyper det hela tiden. Så att det gör ont. Och man bara, vad fan håller du på
med? Men jag älskar dig, men sluta.
Ja, men typ. Och jag har spelat 60 timmar nu.
Mm.
Och jag antar att jag kanske har, om jag ska typ göra alla Chocobo Race och om jag ska göra typ alla sidouppdrag, så skulle jag gissa på att jag har kanske en 15-20 timmar kvar. Skulle jag gissa? Jag såg Amanda när hon spelade liksom typ de sista kapitlen, det känns som att hon har typ en evighet på dem. Och man var så här,
ja. Ja, och jag hade hoppats på att hinna klart detta till innan Dragon's Dogma 2 kommer. Men nu får jag skylla mig själv när jag inte spelar på 5 dagar. Så.
Ja, jag kommer nog inte hinna klart när Dragon's Dogma 2. Och Princess Peach Showtime som jag också har köpt.
Du vet att du kommer spela det.
Ja, för jag tänker så här att, alltså jag tror att det kommer typ på samma nivå som Kirby-spelet som kom på Switch.
Ja, men det känns som en rimlig jämförelse.
Ja, men jag vet inte, jag är nyfiken och Nintendo-spel går aldrig ner i pris. Så att om jag ska spela det så är det nu. Annars kommer jag inte köpa det. Sen skulle jag också vilja spela Rise of Ronin. Men...
Det är för många spel på samma dag.
Ja, och jag har ju dessutom så här påbörjat Prince of Persia som är typ mitt i också. Som jag tänkte... Så i min fantasivärld så hade jag klarat ut Rebirth innan fredag. Och så hade jag haft tid att klara ut Prince of Persia emellan.
Ja.
Men det kommer inte
hända. Lycka till med det.
När det här alltså typ den här våren har liknat, eller våren, det är vinter/vår, har liknat typ det som det var på hösten 2017. När det var typ så här Assassin's Creed Odyssey, eller var det 2018? Nej, 2018 måste det vara. Red Dead 2, Assassin's Creed Odyssey, Spider-Man, som bara avlöpte varandra.
God of War.
det var ju på
jag kommer inte ihåg exakt när det släpptes.
Det släpptes i april. Men det var liksom bara så här, tre stora spel som kom liksom rätt på varandra. Och nu har jag ju spelat inte. Liksom. Jag har haft tre stora spel att spela. Det var ju så att Like a Dragon och det har varit Persona 3 och det har varit Final Fantasy.
Ja, det hjälper inte att det inte är korta spel direkt.
Nej. Verkligen inte.
Men nu har du ju också spelat betydligt mer av Helldivers 2.
Ja, vi spelade ju typ hela lördagen.
Ja, i princip.
Ja, och det är... Alltså det är väldigt roligt.
Mm.
Men jag saknar ju fortfarande här, så okej. Okay, vad är liksom mitt uttalade mål här? Alltså jag vet, det är att sprida demokrati. Eller egentligen är det bara så här, ha kul med dina kompisar, för det var det här.
Ja.
Och det gör det väldigt bra. Och det känns väldigt bra att spela. Och det händer väldigt sjuka grejer. Så att det är liksom så att... Man ställs inför ganska... Alltså tuffa utmaningar som ändå inte känns omöjliga om man säger så. För vi har ju kört på svåraste, eller hur?
Nej, jag har inte slåst upp svåraste. Finns det 9 svårighetsgrader.
Och här, vilken svårighetsgrad kör vi på då?
Vi körde som högst på... Suicide Mission, tror jag.
Och det är i rangordningen?
Jag tror det är nummer 7. Och sen är det Impossible. Och sen Helldive.
Ja, okej. Okay. Vi körde på svårt i alla fall.
Ja.
Vilket gjorde liksom att man får... Det blir inte så liksom hjärndött att man liksom inte behöver tänka. Men det blir heller inte för svårt som man känner bara så här, det här är omöjligt.
Nej, men precis. Det är en väldigt fin balansgång. De går...
Ja.
Och jag tycker det är jävligt nice för att det är ju ett sånt spel som menar jag som du sa i lördags att jag har roligt med det men jag har inte spelat det själv.
Ja.
Och att spela i två stycken är ju liksom alltså många gånger roligare än vad att spela själv är. Och att spela 3 är ännu roligare och 4 är ännu roligare. Så det är verkligen sånt spel som liksom, ifall du lyckas vara 4 stycken så är det liksom maximalt kul. Man bara har liksom, då har man helt plötsligt det är liksom gånger 4 av de available stratagems som man har att arbeta med.
Mm.
Och därför kan man liksom våga sig på de lite svårare svårighetsgraderna som är roligare. Liksom. Alltså, jag tycker att det är som roligast när det är riktigt svårt. För att man blir också betydligt bättre belönad och fiender som inte dyker upp på easy och normal dyker upp på högre och resurser som inte finns på lägre dyker upp. Så att det känns som att mer står på spel. Och därför är det så roligt att det här är ett sånt liksom sällsynt spel där det är väldigt lätt att bara få med sig folk att spela för att alla spelar det.
Mm. Men, så, ja, alltså typ senast, när kan det ha hänt? Typ Halo Reach?
Inte så långt tillbaka kanske.
Ja, det är länge sedan man kunde liksom bara ta tag. Alltså, vi hade ju vår grupp som vi spelar med, alltså, eller som jag spelar med, du har alltid spelat med fler än vad jag har gjort, men så då hade man liksom den gruppen. Men liksom, jag kommer ihåg när typ Reach släpptes, alltså det var ju ingen på ens typ 360-vänlista som inte spelade Reach.
Nej, men precis.
Och nu är det typ, alltså jag ser ju lika många som sitter och spelar Helldivers 2 som folk som spelar Final Fantasy.
Ja. Jo, men exakt. Så att, och eftersom att det är så jävla smart uppsatt, liksom att vem som helst kan spela med vem som helst. Men du var level 4
när vi började.
Ja. Jag är level, så att jag är hög level nog att ha liksom låst upp de liksom fetaste grejerna i spelet.
Mm.
Och det var inga problem för oss att spela tillsammans.
Nej, jag kände liksom inte att jag inte hade lika mycket att ge, typ. Alltså, i början var det så att okej, jag har inte de här stretch gemsen, men jag har de här och de kan fortfarande göra lite skillnad. Och sen så levlar man upp och kunde i alla fall köpa ganska snabbt liksom nya som gör att man liksom känner att man är med på banan. Så ja. Jag kände inte att jag fick en sämre upplevelse bara för att jag hade en lägre levlad karaktär.
Precis, och vi, resten av oss känner inte att vi hade hellre haft någon som är högre level än Jimmy bara för att han inte kan dra sig klass. Så att, och det beror mycket på, för att jag tror att det har varit väldigt lätt för andra designers att göra att liksom ju högre svårighetsgrad du är på, desto mer tål fienderna och att vapen har stats. Och att din level gör liksom att du gör mer skada och du bara, du får 5% mer skada på dina vapen för varje level du levelar upp och sån jävla bullshit. Mm. Så att liksom en fiende tål inte mer stryk på svårare än vad de gör på IC. Det är bara att det blir fler fiender.
Ja, precis. Så att, jag känner typ lite så här, och det här kommer låta lite dumt, men jag säger det ändå. Det här känns som att det här är typ om Destiny vore bra.
Ja.
När man liksom kör uppdragen. Det är liksom så här att jag gör typ samma sak vi gjorde i Destiny när vi liksom hoppade in och gjorde uppdrag. Men bara det att fienderna tål inte jättemycket. Och det är liksom så här att det är inte tråkigt heller. Just för att man hamnar liksom på, och det beror nog också mycket på att uppdragsdesignen är på den sättet att du kommer till den här kartan där det finns utsatta mål som du gör och sen är du klar. Medan i Destiny var det mycket så att springa fram och tillbaka och vi gör det här igen. Och även om vi är på samma planet och banorna egentligen säkert inte skiljer sig så mycket från varandra så känns det liksom inte som att jag har sprungit på den här planeten hela tiden.
Nej, men nu jag känner mig tvungen att säga att jag tycker väldigt mycket om Destiny. För att jag har, men jag har säkert lagt väl över 1000 timmar på Destiny 2 genom åren.
Jag gillade också Destiny 2 när vi spelade liksom när det var nytt då.
Ja.
Så att det är inte det, men det är liksom,
men distinktionen,
det har sina tillkortakommanden.
Precis, distinktionen som jag gör och som jag tror att du också gör är att, jag menar, du och jag hade inte kunnat hoppa in i Destiny 2 nu och spela utan friktion liksom.
Nej, gud nej, jag hade liksom, jag hade varit helt lost. Jag hade behövt lära mig om allting igen.
Ja. Bungie gör grejer också liksom för att göra det lättare, som att varje ny säsong så blir alla samma base light level liksom. så att det är inte omöjligt, men du och jag hade inte kunnat hoppa in i en raid idag liksom.
Nej, och det är det roligaste.
Det är absolut det roligaste, och det är en väldigt hög tröskel man behöver liksom komma över för att komma till den punkten när man kan göra spelets roligaste liksom innehåll. Och det är inte bara det att du själv måste lägga massiva mängder tid på att få din karaktär till en nivå där karaktären faktiskt kan göra nytta. För att till skillnad från Helldivers så visst, du kan launcha en raid på en låg level i Destiny, men du kommer inte kunna göra någon skillnad liksom, för att alla fiender tål betydligt mer än vad dina vapen kan discha ut. Och innan det är någon som skriver en kommentar här och säger att ja, men faktiskt alltså, det där, jag vet att liksom riktigt riktigt superskillade spelare kan göra liksom allt material i Destiny ensam liksom, men men det är designat för att det inte ska gå. Och den, och sen om man bara räknar bort all den tid du behöver lägga på att få din karaktär till en raid redo läge, så måste du också hitta 6 eller 5 andra spelare som har tiden att sitta liksom 6 timmar en kväll.
Ja, ja,
och alla också har lagt samma tid. Precis.
För att vi spelade ju första Destiny 2-raiden tillsammans. Vi var ju jättemånga personer. Det var ju du, jag, Emma, Robin, Martin och Kajsa.
Ja.
Och vi satt ju liksom, alltså det var ju flera kvällar i rad.
Ja.
Bara för att klara den.
Precis.
Vi hade jätteroligt såklart, men det är ju en väldigt, det är en hög tröskel till att liksom ens lyckas med någonting sånt.
Ja. Och Helldivers är ett spel som i princip har eliminerat den tröskeln helt och hållet.
Japp. Och du hade kunnat typ göra en raid i Helldivers 2 liksom med typ samma problematik som finns i Destiny's raid. Alltså de problemen att lösa.
Ja. Ja, men precis. Men exakt. Det har varit väldigt lätt liksom att lägga till de här grejerna för att liksom öka skillgappen och såna här grejer. Men nej, kanske de gör. Jag tror inte det. Jag hoppas inte det. Men
nej, för det verkar inte vara den typen av spel. Du har liksom inte gear på det sättet som att nu har du liksom nästa nivå av pistol som är liksom det du måste ha för att klara dig.
Det första vapnet som du börjar med är liksom inte, du kommer aldrig komma till den punkten där det inte är användbart. Men det finns ju liksom vapen som är mer effektiva i olika situationer och grejer. Men det kommer aldrig bli liksom obsolet.
Och det är mycket för att liksom själva powern i din arsenal ligger i stretch gems.
Ja.
Det är liksom, dina vapen använder du liksom för att kunna klara dig ett tag. Men sen när det kommer liksom en hel drös med fiender, då får du fan skicka ner artilleri från rymden. Liksom.
Ja. Och de strategems som du börjar med liksom tar dig en bit på det också. Liksom. Så att men du hade haft, du hade haft väldigt svårt att spela Suicide Mission när du var level 4 själv.
Ja, gud ja. Liksom. Det hade inte gått. Men jag hade inte kunnat det.
Nej, det går inte för att du måste liksom, för att låsa upp medium måste du klara en kampanj på easy, och för att låsa upp hard. Och, ja. Men i ett team på 4 som vi var i omgångar så klarade du det fint med liksom din första orbital strike och din machine gun.
Ja, och ibland hade jag ju till och med liksom mest kills med de grejerna.
Precis.
Och det var liksom inga problem.
Och det tar inte jättelång tid att låsa upp nya grejer heller. Det är liksom också en grej. De hade kunnat göra det hur grindy som helst.
Ja.
Jag har snart låst upp allting jag vill ha. Liksom.
Ja.
Och det teamet kommer ju då ställas inför problemet att liksom, de här spelarna har nu liksom nått alla de här milstolparna. Vad kan vi göra för att liksom få in dem igen? Men det är inte ett problem för mig. Liksom.
Nej, och sen så det kan ju hända att Arrowhead heller inte vill att det här ska liksom vara ditt evighetsspel. Liksom, målet behöver ju aldrig vara att det här ska vara det spelet du spelar för evigt. Utan de har liksom sin succé nu. Och de har liksom det här med grejen med att ja, men de ändrar liksom lite vad som händer i världsläget på kartan då. Liksom, hur ligger Super Earth till med de andra?
Mm.
Och sen har de liksom släppt, nu kommer den här exosuten kom väl för någon vecka sedan.
Precis. Så exosuten har lagt till, så det är ju liksom en ny grej då för folk som redan har låst upp allting. Sen kan de ju lägga till nya sådana här warbonds. Som också är väldigt rimligt prissatta. Faktioner.
Ja.
Ja, nya faktioner kan de lägga till, och de kan lägga till nya fiender. Och det här, vi pratade om detta i lördags, att de har gjort en så jävla rolig grej av detta på sociala medier, där de har typ börjat sprida ett rykte om flygande insekter.
Ja.
Och vdn för studion har liksom gått ut och bara liksom, I'm here to shoot down these preposterous claims. Bugs don't have wings. These rumors are made up from by people who are bug sympathizers and are spreading bug propaganda. #lies. Och verkligen lina in den här liksom typ Trump
fascistiska,
ja, fascistiska liksom, ja. Retoriken. Och folk är liksom, ja, det var liksom när det släpps några typ screenshots på flygande bugs så här liksom lågupplösta, så här jävligt roligt. Igår spelade vi och Adam blev attackerad av flygande insekter.
Oh my fucking god.
Och paniken i hans röst, du vet, Adam är, alltså han skriker ju som en stucken gris.
Japp.
Och men just i det här läget också, för att det var jag och Adam och Sebbe och Alex som spelade, och Adam såg en sån här klippformation på andra sidan banan, för att det var ett stort liksom ett stort jävla, vad kallar man, chasm, liksom en klyfta liksom, så man var tvungen att springa runt en jävla bra bit bara för att komma till andra sidan. Och där borta såg jag en klippformation som spånar såna här liksom super samples.
Ja.
Så han bara, fortsätt ner mot objektivet så springer jag dit och hämtar dem själv. Så han var helt själv och helt avskärmad från oss när de här insekterna som flyger kommer, och de kommer typ alltså, 3 dussin stycken och bara liksom sopar ner, han bara skriker som och jag försöker komma till undsättning och inse att det här är hela klyftan, visste jag inte var här, så jag började springa runt och han dog. Jag fick slänga tillbaka en reinforcement över den stora klyftan och ja. Så att deras marketing är genius.
Ja, och jag undrar så här, hur mycket var planerat från början att göra på det här sättet? Eller så här, också, de kan ju också haft det planerat att okej, vi tänker lite så här när vi ska dripsäppa nya grejer, att vi liksom typ, vi kanske dripfeedar ut och sen så ska förhoppningsvis då blir det liksom att folk sprider det. Men ett, de hade ju säkert inte väntat till att spelet skulle sälja så bra. Jag såg ju någon så här siffra nu från någon analystfirma eller någonting sånt som var typ så här att ja, vi tror att det har sålt i 8 miljoner exemplar. Vilket är ju helt fantastiskt. Och liksom just det att spelarna också linar in på det.
Precis.
För de måste ju också köpa det, annars så faller det ju.
Ja, och de har köpt det. Alltså, det dröjde inte många dagar efter release som hela mitt Twitterflöde var for democracy!
Ja.
Alltså, alla memes jag ser på internet nu är liksom Helldiver-memes.
Ja, och det var ju typ av den anledningen som jag blev intresserad av att spela det.
Samma här.
För jag hade sagt, vi spelar ju Helldivers 1 i typ en timme. Ja. Och, och jag var så här, ja men det här ska jag kanske kunna spela, och du var typ så här, det här kommer jag aldrig röra igen. Och det gjorde vi inte heller. så det blev ingenting av det. Och Helldivers 2 har jag absolut inte varit på min karta. Det enda jag typ har hört folk, alltså när någon har pratat om det, är typ Greg Miller från Kind of Funny som har pratat om det, för att han älskade Helldivers 1 och han älskade allt med PlayStation, så det var så här, ja men det är liksom inte intressant för mig. Men sen just när folk börjar med det här, vi ska sprida demokrati och grejer, jag är så här, det kittlar liksom. Jag vill också vara med och se.
Ja, nej, men för att jag hade inte heller några planer på att spela Helldivers 2. Med tanke på mycket andra grejer, så här, stora rollspel och grejer som var nu på våren. Men så såg man liksom något klipp på någon snubbe som råkade ut för någonting helt sinnessjukt. Som jag berättade häromdagen. Jag såg ett klipp på en kille som såg en sån här bughole som spånar de här insekterna. Och hade inga granater, så han var tvungen att liksom gå förbi den, råkade gå på en sån här squishy insektsmina och flög hela vägen tillbaka rätt ner i hålet och dog.
Ja.
Alltså det här ser ju skitroligt ut, och det är ett spel som är liksom proppat av såna här liksom systemiskt drivna shenanigans. Så när du och jag stod på den här klippan när vi försökte skydda den här missilen från att
ja.
Vi skulle få iväg den här missilen, och när missilen launchar så tryckvågen av missilen, det tänkte inte vi på. Vi bara flög liksom så här 50 meter och helt plötsligt var vi liksom någon helt annanstans. Och jag dog.
Ja. Det
man,
är så himla
man sitter
roligt.
Där liksom och bara garvar läppen av sig för att det är sådana bizarra situationer.
Ja, men det var också som typ Adam igår när vi skickade en sån här impact strategy liksom som bara spränger
ut skiten.
Han bara, ja, han bara impact! Och så bara boom! Adam Sten dog, för då fick han den på sig också.
Ja. jag skickade ner en sån här 500 kilos bomb, vilket är den liksom största explosionen du själv kan kalla in. Och han såg inte det, antar jag. Så han sprang fram, han skulle slänga en impact-granat på en insekt. Bara, smaka på impact! Och så pang! Ah! gick i 1000 bitar.
Ja, det är ju väldigt kul. Alltså det är lite så här, det är lite Left 4 Dead feeling i det också när det kan komma den mängden fiender, men det är inte lika jobbigt som Left 4 Dead var, för du blir liksom inte överkörd på det sättet. Eftersom i Left 4 Dead så är det du har ett liv och sen är du död. Sen måste du liksom hittas för att förhoppningsvis så klara sig dina kompisar. Men här kan du ju bara skicka, du har ju, vad är det, 15... Man får 5 liv per person då.
Ja.
Så att är man 4 så har man 20 liv totalt, och det är inte som att du... Det är inte som att en person bara får dö 5 gånger sen är slut, utan då delar ni liksom på hela livspoolen. Och sen när man har slut på de liven så måste liksom dela där upp, och så får du ett liv. Liksom.
Jag skulle liksom, jag var nära på att rätta det där först, för jag tänkte att jag definitivt blivit överkörd i det här spelet på ett sätt som påminner mig om Left 4 Dead, men det är inte lika, det känns inte lika tufft för att du kan liksom bli inkallad direkt.
Yes, precis. Mm. Och inget ont med Left 4 Dead nu, för att de spelen är hur bra som helst.
10 av 10.
Ja, verkligen. Alltså, jag älskar Left 4 Dead. Och det är en stor sorg att det förmodligen aldrig kommer komma ett Left 4 Dead 3. Och om det kommer ett Left 4 Dead 3 så kommer det vara mikrotransaktionerat till helvetet.
Ja. Och det kommer... Den här vackra simpliciteten kommer gå förlorad.
Ja, och det kommer vara säsonger och skit som gör att man typ spelar i början och sen så bara, nej, nu har jag missat någonting, nu pallar jag inte.
Det är fortfarande folk som är online på Left 4 Dead 2 på Steam.
Ja, men det kan jag definitivt tänka mig.
Så det är ett spel, det kom 2009 och det lever fortfarande. Men det är en svag puls som spelet har. Men det lever liksom. Och det lyckades leva så länge helt utan de här moderna liksom bullshit-grejerna. Utan säsongspass och skill trees och uppgraderingar och unlockable weapons.
Ja, vi var ju nära på att spela Left 4 Dead när Back 4 Blood kom.
Mm.
För då var vi en grupp som spelade Back 4 Blood. Vi bara, men fan, Amanda inte spelar Left 4 Dead. Vi borde spela Left 4 Dead.
Jag tycker fortfarande att det är inte för sent.
Nej, precis. Vi borde verkligen göra det. För jag tror att, ja, vi hade inte kunnat spela på expert på en gång. Då hade vi skrämt bort Amanda för evigt. Hon hade liksom sagt att det här klarar inte jag av. Men i alla fall, man skulle kunna spela igenom liksom alla kampanjer på normal. För då går de ganska fort. Mm. Och sen liksom öka tempot. Eller hard då. Jag hade jättegärna velat se henne hur hon skulle bete sig första gången hon typ råkar störa en av de här witchesarna.
Ja. Du hade ju bajsat ner. Alltså, hon tycker att morgon är läskig.
Bara, ja, det kommer ihåg själv när man gjorde det. Man råkar störa henne. Och han bara, nej! Eller tanken när den kommer. Åh, alltså, oh, fy fan vad de spelen är bra.
Ja.
Men så lite samma vibes för Helldivers 2.
Mm.
När det kommer till det.
Ja, men den här, återigen, visserligen så har de ju liksom de här moderna grejerna, så de har unlockables och de har de här säsongerna och så, men liksom spelet i sin renaste form har hittat tillbaka till den här vackra simpliciteten som jag kallar det.
Ja, och det är liksom inte heller, du hoppar inte in i spelet och sen har du typ 78 menyer som du inte fattar vad de gör.
Nej, trots att det första vi klagade på när vi startade spelet första gången var, menyer.
Ja, jo, precis. Man lärde sig snabbt och det var inte så illa som det först såg ut. Men det är bara för att man ser Season Pass och man bara, för att det var ju typ ett av de värsta spelen. Det var nog... Fan, det var typ den här Halo/Portal-klonen som jag inte kommer ihåg vad det heter nu. Splitgate.
Nej, Splitgate, ja. Det var något på S.
Skitbra spel. Alltså, jag verkligen gillade det väldigt mycket. Och jag spelade säkert igen... Ja, kanske en 20 timmar eller någonting sånt.
Mm.
Helt obegripligt, alltså obegripliga menyer. Jag fattar inte vilken valuta som gick till vad. Det var typ, det är så här, 4 olika valutor som alla kostar typ olika pengar. Kändes det då som, nu överdriver jag säkert. Men det var verkligen så här, jag vill fan inte plugga för att kunna liksom hantera menyerna i ett spel. Jag vill bara spela. Det är typ, vilket såklart det går, men det är ju...
Typ handelssystemet i Assassin's Creed 3. Men jag fortfarande inte fattar.
Jag kommer aldrig glömma det när jag kollade på IGN's guide för hur man skulle hantera handlingen i Assassin's Creed 3. Och jag var så här, när jag sett den här i 7 minuter, jag fattar fortfarande inte.
Så kände jag, jag tror det var GameSpot, jag kollade en video bara, hur fungerar att uppgradera sina vapen i Final Fantasy 7 Rebirth?
Ja.
Och första så här, toppkommentaren var bara, så hur funkar det?
Ja. Nej, det är en konst att skriva guider alltså.
Ja, absolut, absolut.
Det finns så mycket skräp. Och sen så märker man också att skriva guider är ganska otacksamt jobb, för att de flesta småsidorna bara kopierar någon annans guide och postar exakt samma. Och det är bara så här, och många sidor, de till och med skriver upp så här, ja, men här är alla locations för det här. Och så kommer man in på den sidan och så bara, här är inte alla locations, för ni är inte klara med den guiden än.
Nej.
Vilket gör att man skriver så på grund av SEO. Och precis. SEO är någonting som typ förstör hela internet. Jag hatar det. Jag arbetar med det också.
Ja, jo, men jag arbetar inte specifikt med det, men vi har en kille som arbetar med det, och han påminner mig alltid att jag har försökt få in så här många nyckelord i varje social mediepost. Jag bara, ja,
egentligen är det inte lika viktigt längre. Alltså Google blir smartare hela tiden på att hur de ska avläsa och att typ sådana som försöker SEO-manipulera sina texter försöker de nedprioritera. Alltså, när jag började med liksom SEO-arbete för flera år sedan, så var det verkligen så här typ att du ska ha typ så här många rubriker med nyckelordet i. Så du kunde liksom bygga upp hela sajter på att här har du en infosida om det här, och sen har du typ 15 rubriker som nästan är exakt likadana. Bara för att få in orden. Så är det inte riktigt längre. Men det är verkligen, alltså om du har läst en artikel på en tv-spels sida där första halvan bara är så här att, varför skriver ni om detta? Varför förklarar ni vad det här spelet är? Och varför pratar ni om den här kontroversen här? Så är det enbart på grund av SEO. Och det gör att det tar så himla lång tid att faktiskt komma till den informationen du behöver. Majoriteten av typ alla sådana liksom bullshit-artiklar skulle kunna vara en paragraf. Och det, för det är allt du behöver veta. Så att SEO får mig att aktivt och typ hata och typ gå in på spelsidor på nätet. Alltså IGN är vidriga när det kommer till deras SEO-arbete. Alltså det är verkligen så här, man bara, det här vill inte jag veta. Eller det här. Så att ja, det är hemskt.
Jag tänker, ifall man hade jobbat på IGN, så tror jag att det är minst helst hade velat arbeta med att skriva guider. Alltså.
Ja, samma här. Och det är typ det de tjänar pengar på.
Gud.
För att utan guiderna så finns det ingen sida, för att det är det som drar mest trafik.
Är det så? Ja, i och för sig. Jag kan se det i och för sig. För att spelnyheter och sånt kan man få på så många andra ställen nu. Yep. Men just guider. Ja.
Så att... Och jag tror guides-teamet är ganska underbetald också. Av någon anledning.
Det är möjligt. Men jag tänker liksom inte bara liksom vad du får betalt och så. Jag tänker bara liksom workloaden. Jag tänker skriva en guide för typ Fallout 4 eller
Nej. Alltså, det är ju
Bethesda-spel, typ Starfield. Och...
Det är sånt som kan få en aktivt att hata ett spel för all evighet.
Ja, men verkligen.
Men sen kan det också vara, alltså man måste ju typ vara, man måste ju ha det i sig också. Jag hade avskytt det. Jag hade inte tyckt det kul, för att jag har ingen liksom, jag har ingen ambition av att liksom se allt i ett spel. Eller leta ens upp allt i ett spel. Det är det jag använder guide till. Så jag slipper leta. Men typ, tänk den stackaren som skrev typ första guiden på så här duvorna i GTA 4. Var börjar du ens liksom? Och liksom bara så att, ja, men här är en duva. Bara ta screenshot på det här. Och bara, tänk om du skulle råka ha en sönder en duva någonstans. Så bara, fuck jävlar. Vart var den någonstans? Så att det... Nej, det usch. Det, jag hade inte tyckt om det alltså.
Nej, inte jag heller.
Men jag uppskattar de som faktiskt skriver sina guider. För att något jag inte heller tycker om, det är videoguider där typ första 2 minuterna är promotions på sitt egna varumärke.
Ja, gud. Ja.
Och man bara, snälla någon, den här videon är 45 sekunder lång.
Vet du vem som är den bästa guideskaparen på internet är?
Nej.
Powerpix.
Ja, Powerpix är skitbra. Det är bullshit där alltså.
Ja, man har aldrig hört hans röst. Han har verkligen nailat down liksom konsten i att förmedla allting du behöver veta på så kort tid som absolut möjligt.
Japp. Yep. Verkligen.
Han är the MVP.
Jag undrar hur han tjänar pengar.
Alltså det må...
Alltså undrar om det typ kan vara företag som betalar honom att han också ska liksom göra guide till det spel. Nej, det kan inte vara heller. För att han får ju ofta spelen tidigare, eftersom ibland så har han ju liksom färdiga guider typ dag 1.
Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, jag antar pengar. Att han har reklam på sin egen hemsida. Jag vet faktiskt inte.
För att, liksom, för att det, han har inte bara videoguider heller. Alltså, han har även skrivna guider typ.
Mm. Ja, men precis. Om man, liksom, om man går in på hans hemsida så är det massa grejer. Och, men första sidan på varje liksom, spel är alltid liksom en så här summary på okej, så här X av 10, hur svårt det är att ta en platinum med detta och liksom så har han liksom en roadmap för platinum och så hur många genomspelningar behövs det? Finns det några workarounds för att fuska sig till något liksom?
Och jag tror det är, jag tror den formen kommer, alltså som jag såg det första gången, det var ju, då hette sidan Xbox 360 Achievements. Och nu tror jag den heter bara Xbox Achievements, för då var det community som skrev guider och då hade du alltid en sån här, när en guide sen var klar, då hade du en sån typ att första hade en sån här drop-down där det stod också den informationen liksom så här, hur många spelare är det? Hur många single-player achievements är det? Hur många multiplayer achievements är det? Finns det, kan du missa några achievements? Hur många liksom kan du inte ta? Liksom, eller som du kan missa under genomspelning och sen hur svårt det är och sånt. Och sen estimera hur lång tid det kan tänkas ta också. Så den brukade jag använda väldigt mycket i början av 360-tiden. Sen så har ju den sidan blivit mindre och mindre egentligen när folk har ju börjat göra, när andra liksom börjar göra walkthroughs och sånt och forumen har blivit mindre. Och nu är det typ True Achievements är ju typ den sidan jag använder mest om jag ska liksom ta achievements. Men ja. Det är bra att det finns sådana människor som gör guider alltså.
Ja. Riktiga änglar.
En och annan det, sak som jag...
Ja,
alltså en annan sak som jag bara så här, innan vi helt rappar ihop med Helldivers 2 är att jag älskar verkligen humorn. Alltså vi pratar om att marketingteamet har helt sålt sig in på det här Super Earth och fascistiska grejen. Men det är ju bara för att spelet är ju så också.
Ja,
det är liksom allt... Alltså typ så här, det var så himla kul när du hade ju eldkastaren häromdagen. Och så kom det hur mycket kryp som helst och du bara står och eldar de här jävlarna och helt plötsligt utbrister din karaktär bara freedom. Alltså det är liksom bara så här
freedom.
Ja, det var så galet. Och liksom det är såna små egentligen kan man säga enkla medel för att bara känna att världen känns så himla mycket mer än vad den faktiskt är. Och den här liksom typ grejerna som du kan köpa i shoppen här som hade en recension. På med en stjärna.
Spelet på de här armor-delarna som du kan köpa som de refreshar, liksom, jag vet inte om det är varje dag eller varannan dag, whatever. Så finns det fiktiva användarrecensioner och 90% av dem är 5 stjärnor och så står det liksom bara oj, den här hjälmen är fantastisk. Jag har på mig den även när jag bara går runt hemma och sådana grejer. Liksom. Och ibland så dyker det upp, ifall man har tur, så dyker det upp en recension som är 1 stjärna av 5. Och står det, this review is under investigation for treason. och folk har ju också liksom omfamnat det här. Communityt omfamnat det här. Det finns så många videos på spelare som har liksom börjat prata med sina teammates som bara, men alltså, kan det vara så att det är vi som är the baddies? Liksom? Alltså, vad har de här insekterna faktiskt gjort mot oss? Varför kommer vi till de här planeterna och utrotar dem? Och alla så kompisarna bara, du är här treason och skjuter ihjäl honom. Så att, ja, det är roligt. Briljant. Det är... Men det finns liksom så här gömda hintar om liksom den faktiska sanningen bakom de här grejerna. Så tydligen så har Super Earth som det kallas har de använt de här insekterna liksom för någon form av bränsle i deras rymdfärd. Och de här automatons har säkert gjort någonting mot dem också. Så att, jag tycker att det är ganska tydligt liksom att de, alltså Super Earth är liksom den riktiga skurken i dramat.
Ja, man kan säga så här, det är Super Earths fel att de ligger i krig mot de här två. Och jag tror det är så här, insekterna har ju typ gjort revolt för att de har i princip varit förslavade. Och robotarna, de vill liksom bara bli lämnade i fred.
Ja.
Alltså de bara så här, vi vill inte vara här, låt oss gå typ och Super Earth bara, nej. Det här är farligt.
Nej, men det är Det är så jävla smart skrivet och det är väldigt minimalistiskt. Eller minimalistiskt. Freedom!
men det är liksom inte så att, det är ingen lore dump när du liksom startar spelet.
Nej, precis. Du får den här liksom propaganda-recruitment-videon i början. Där någon snubbe kommer hem till sitt liksom idylliska suburban hem och hans fru och barn står på the driveway och vinkar på honom, och så kommer en insekt och han bara, oh sweet liberty, no! Oh no! Och bara, oh, does this look familiar? You can join the Hell Divers now. Become a super citizen.
Men sen är det också kul, det är typ så här, ett vapen så är det typ så här att du måste manuellt aktivera det eller någonting sånt. För att det är för dyrt att sätta in liksom en knapp som gör att man kan köra det remotely. Och då är det också så här, då ser man liksom människosynen i spelet, för det är så här, det är dyrare att alltså sätta in en knapp så att den blir, alltså man kan liksom detonera den på håll, än att man liksom skickar in då en soldat som ska liksom manuellt trycka igång den och sen springa därifrån och hoppas att man överlever. Så ja. Det är liksom, människoliv, det är inte lika dyrt. Det är liksom, det är bara förbrukningsvara.
Men när du dör och du, någon kallar in dig med det här reinforcement strategy, det är inte din karaktär som återuppstår. Det är ju bara en ny helldiver som kommer för att ta din plats, liksom. Ja. Så att just det, liksom, värdet av mänskligt liv i den här världen är väldigt lågt.
Ja, i alla fall på soldaterna.
Ja. Ja, men precis. Liksom, men det är väldigt glorifierat också.
Helldiversen
alltså, själva är, de är ju samhällets stora hjältar, liksom.
Ja, ju att dö för liksom super sak, det är liksom ett stor heder.
Ja, men precis. Det är allt de lever för. Och alla tror på den här kampen. Och liksom, alltså, min favorit voice line i hela spelet, som händer lite då och då, liksom, man typ skjuter en insekt som kommer chargeandes mot dig och du är på den här liksom alien-planeten. Och man dödar insekten och din gubbe bara utbrister, you'll never destroy our way of life! Den insekten på deras planet.
Ja, verkligen.
You'll never destroy our way of life. Det är verkligen så här, verkligen amerikansk karikatyr. Hela spelet.
Ja. Mycket stoff från Trump-eran, liksom.
Mycket av den retoriken, liksom, med hur vdn liksom i den här tweeten där han refutade det här med flygande insekter, och liksom mycket av ordvalen är väldigt Trumpish, och att han liksom avslutar det hela med hashtag lies. Liksom. Nasty liars.
Ja. Ja, det är kul.
Det bästa med Donald Trump är vad du har gjort för komedi.
Ja, det är bara synd att det liksom inte är så mycket komedi sen när han sitter på makten.
Nej, men just nu kan vi skratta åt det, liksom. Folk som gör så här, Adam länkar den här, som jag länkade till dig sen, med Dune, sandormen, som någon har satt liksom ögon och mun på och så här, bara, hey, it's me, your favorite childhood. Yeah, pesky Paul, Muad'Dib, little mouse. I could crush him easily. So I call him pesky Paul.
Pesky Paul.
The best generation, nasty women. Yeah, and the Harkonnens, we don't like the Harkonnens. We got a bad deal from the Harkonnens. I could get a better deal from the Harkonnens.
Herregud. Pesky Paul, det också. Alltså.
I call him Pesky Paul, a little desert mouse. I seen him very good, very small. I could crush him easily. Nasty women.
Åh, fy fan.
Det är briljant.
Såg du förresten att Nintendo utannonserade också att det ska komma en ny film i Mario-universumet?
Ja, men jag tycker det är konstig wording när de säger Mario-universumet och inte bara säger Mario 2.
Nej, precis. För det kanske inte ens är Mario 2. Det kanske är typ en Donkey Kong-film eller en Luigi-film.
Så,
eller...
så här, det första jag sa när jag hade sett filmen till dig var att hade jag fått bestämma så hade nästa film varit Luigi's Mansion.
Ja.
Den hade bara hetat Luigi's Mansion. Och den hade handlat om att Mario är tagen och det hade varit liksom så här typ Scooby-Doo, du vet, så här Haunted Mansion, ja, liksom cartoon. De leker ju lite med liksom det liksom bildspråket redan i filmen när Luigi landar på den här liksom typ spök i spökvärlden och han går upp med sin ficklampa liksom. Men jag skulle inte, jag vet inte vad det betyder. Det kan ju verkligen betyda vad som helst.
Ja, och det skulle mycket mer också kunna vara Super Mario 2.
Ja. Och faktumet att de har bekräftat en Super Mario 2, det är ju världens minst överraskande announcement.
Yes.
Med tanke på hur framgångsrik filmen var.
Man får ju bara hoppas att de kör lite mer av Koji Kondos musik och lite mindre typ Rix FM.
Ja, det är verkligen den enda oförlåtliga grejen med filmen. För jag tycker att jag då som känt har gått on the record och sagt du kan inte göra en bra Super Mario-film.
I den här podcasten dessutom.
Ja, flera gånger. Och jag har liksom kämpat emot när du sagt att ja, men det kan man absolut. Och jag liksom var så fäst vid att liksom Mario är inte en karaktär. Han är bara liksom en gubbe man styr. Men jag får ju erkänna mig besegrad liksom, för att de lyckades göra en film som inte bara inte är dålig. Utan också liksom väldigt trogen förlagen, trots att de har liksom ingjutit mycket mer personlighet i de här karaktärerna, givetvis för att få det att fungera som en story, och det var liksom det jag hade svårt att se framför mig, hur de skulle göra.
Ja, det var en bra tolkning av universumet liksom.
Ja, jag skulle inte säga att jag tycker att det var en fantastisk film på något sätt liksom, men
nej, nej.
Jag tycker fortfarande liksom att så här, Pixars lägsta nivå är mer liksom på den. Okej, jag kanske tycker om Mario mer än Brave, jag vet inte. Eller hur bra var Brave?
Brave var inte. Brave var björnbröder, fast Pixar.
Björnen, just det.
Ja, men typ Planes, eller vad heter den, flygplan på svenska?
Planes.
Det kanske inte så sett.
Var det en Pixar feature då?
Ja, det var, eller jag vet inte, alltså det är väl Pixar som gjort den, eller?
Kanske det är.
Annars
jag
är det
kan inte minnas att bilar, den har gått på bio, liksom.
Bilar-serien är ju...
Bilar, ja, nej. Alltså, särskilt
jag gillar
då,
det första bilar, dock.
Första alltså... bilar är faktiskt inte pjåki. Även om man undrar liksom varför har de dörrar. Och såna grejer. Men...
alltså, Planes... den är ändå 1,5 timme. Jag kan inte se om den har gått på bio eller inte, men det är 2013.
Vi löser det ju lätt som helst genom att googla Pixar Films. Sa du?
Mm.
Nej, de gjorde bara Monsters University 2013.
Kan det vara 2012 då, att den kom 2013 i...
Nej, den dyker inte upp här alls.
Nej, för att här så är John Lasseter, writers.
Okej, okay, så det är inte en officiell Pixar feature-film. Det är liksom någon sån här sidogrej.
Ja, okej. Okay.
Men skitsamma. Alltså, jag skulle säga att jag tycker nog Super Mario-filmen är roligare än typ Bilar 2. Men den enskilt största, liksom verkligen oförlåtliga grejen med filmen är musiken. Och inte bara det uppenbara. Det uppenbara är liksom, varför har de med alla de här låtarna som redan har varit i Guardians of the Galaxy, exempelvis.
Ja.
Det är inte ens det att de har varit kreativa med den licensierade musiken. Det är liksom det mest verkligen fråga en AI, liksom vilken populär 80s rockhit ska vi ha med i den här filmen, så får du fram liksom Take On Me och de här grejerna. Och Nej, den sista låten man hör är ju, jag för mig att det är den som James Gunn inleder Guardians of the Galaxy 2 med, så att jag liksom kan inte, ja. Men bortom det så är det också att den originalmusik som finns där är så tråkigt arrangerad, för att det är bara liksom, det låter som någonting som man har kunnat slänga ihop på en dator. Det känns inte som att en riktig orkester står och spelar detta. Det, liksom, det är bara stråkar. Jag hade velat ge mig ett saxofonsolo eller någonting, liksom vad som helst. Liksom, gör det mer lekfullt.
Ja, jag fattar inte riktigt. Alltså, ett, det kan ju vara så här att de har typ, oj, vi har den här musiken som vi fortfarande betalar licens för, vi måste använda den. Men jag fattar inte, det, liksom, det behövs ju inte att ha någon annan musik än faktiskt Super Mario-musiken.
Nej, men alltså det är verkligen en guldmina av, och de med, to be fair, så har de mycket mycket Mario-musik, och jag tror att min absoluta favoritdel av hela filmen är när de är på The Rainbow Road, och det ser ut som att han, nej, det är innan han landar på Rainbow Road. De kör ut för stupen någonting, och han tänker liksom bara, vart är vi på väg? Han tror att de bara kommer köra ut för stup. Och så landar han på Rainbow Road, och Rainbow Road-temat går igång i 3 sekunder. Det liksom sväller liksom, verkligen musiken bara bombastisk, bara, och känslorna bubblar upp, och sen så är det över. Ge mig liksom ett riktigt liksom Rainbow Road-tema spelad av en fantastisk orkester i liksom någon minut åtminstone.
Ja, men jag tänker typ bara den här banan i Mario Kart 8, när man kör också under vatten, och sen när du kommer ut i en typ sån hög kurva, när man kommer liksom ut från vattnet igen, och du typ saxofonsolo drar igång.
Ja, men precis.
Liksom typ sån, och liksom det är egentligen samma misstag som Halo-serien gör.
Ja, alltså, men märkte du att de liksom faktiskt har Halo-musik i introt nu?
Ja.
De har gjort dem.
Det var typ till den grad. Jag bara så här, lät det så här i första säsongen eller inte? Bara, nej, det gjorde det inte.
Det gjorde inte, nej. Så det ändrar de. Men sen när man väl är inne i serien, när man har kommit förbi vignetten liksom, så är det ingenting man känner igen.
Ja, jag fattar inte. Liksom, för det kommer jag ihåg att när Halo-serien, när liksom, okej, nu är den kommer, bara okej, oavsett hur kasten är så kommer i alla fall musiken vara bra.
Ja, man tänker det liksom, för att det är ju, det är absolut lättast att få till. Jag menar, jag drar mig alltid för att säga lätt om sådana här grejer, men relativt liksom, alltså du har, musiken är redo, du behöver bara liksom, du behöver bara arrangera om det. Så jag fattar inte.
Ja, men undrar, kan det ha berott på att det inte fanns med i första säsongen, varför att de hade en liten dispyt med Martin O'Donnell?
Martin O'Donnell har inte varit, han äger ju ingen av den musiken.
Men de kan göra vad de vill med den.
Han har ju sagt att han inte alls gillar vad de gjorde med hans musik i Anniversary 1.
Aha.
De rådfrågade honom inte ens om det.
Nej.
Och de skillnader som han pratar om är sånt som liksom en random Halo-fan aldrig hade hört, för att musiken i Halo Anniversary 1 är ju exakt samma låtar, det är bara att de är nyinspelade. Och han störde sig på att de hade liksom släppt ut någon not här och där liksom. Det är sånt, ja, som precis, han som kompositör lägger märke till.
Ja, men det är klart.
Men jag kan inte tänka mig att det på en miljon år har någonting med Marty O'Donnell att göra. Nej. För att de har kunnat göra vad de vill med hans teman och sånt i
det
åratal.
Det är faktiskt sant.
Och jag vet inte om det är en pengafråga heller liksom, för att det är Microsoft som, de är ju inblandade i det.
Ja, det är sant. Men det, ja, det kan ju bara hända att de typ vill ge lite fria tyglar så att de inte ska kännas låsta för, liksom låsta till liksom deras direktiv, så att de som faktiskt gör serien lite fria och gör lite som de vill, på gott och ont. Men ja, alltså de arrangemangen de gjorde i alla fall i första säsongen, det var också där den mest generiska typ actionmusiken någonsin.
Verkligen. Och jag, alltså det är många grejer jag inte begriper med Halo-serien. Det är genuint flabbergasting vad de håller på med. Jag fattar inte. I lördag sa du att du hade sett första avsnittet.
Jag har sett första avsnittet på säsong 2. Uh-huh. Och jag var inte jätteförtjust i första säsongen.
Nej, inte
jag. Men dock när man såg första avsnittet var man så här, okej, men det här kan bli intressant. Liksom. De lyckas med de här grejerna typ.
Uh-huh.
Och nu så såg jag första avsnittet på säsong 2 och var så här, alltså typ när spartanerna typ kivas eller bråkar med varandra så låter det typ som det ska komma från någon high school-serie. Alltså det är liksom så här att hade det här gått på The CW så hade jag liksom att ja, men jag fattar liksom. men det är ju liksom det är liksom så, det är så ointressant.
Vi pratade om detta lite i lördag så att jag upprepar mig inför dig här nu, men vi pratade liksom, vi jämförde Halo-serien och Last of Us-serien. Och en grej som jag nämnde, en av de liksom många skillnader mellan de här serierna är att The Last of Us showrunner Craig Mazin, som jag förstår det, är liksom väldigt mycket en drivande faktor till att den här serien ens blev av, för att han liksom, han älskade spelet. Och han har ju fått lite flack för att han har liksom sagt i många intervjuer att Last of Us är den bästa historien berättad i tv-spel någonsin, vilket det är ju en smakfråga givetvis. Men det säger ändå någonting om hur mycket respekt han har för grundmaterialet. Och sen är ju Last of Us-serien, de gör ju gott om ändringar i den berättelsen, liksom hur hela Bill och Frank-delen, den är ju helt annorlunda, och de ändrar liksom detaljer här och där för att dels då liksom för att det ska vara liksom sin egen grej, men också för att det liksom funkar bättre i liksom serieformatet än i spel. Och jag vet att jag för mig att det var Craig Masons idé att göra det här liksom med hur svamparna är ett nätverk, att de måste liksom tippa på tå lite, för att om de trampar på liksom en ven under marken eller någonting så kommer alla närliggande infekter och vakna upp. Och jag vet att Neil Druckmann sa i liksom den officiella podcasten att det är en briljant spelidé som inte jag kom på, och jag slår mig själv över det liksom. Så att Craig Mazin älskade Last of Us, medan showrunnersen på Halo är liksom kända för att ha sagt att vi har inte ens spelat spelen. liksom. Och jag vill inte, för att jag har inte läst intervjun, men så att jag vill inte säga liksom med all säkerhet att det var exakt det de sa, eller att det kanske bara är någon av personerna som inte har spelat det, och sen är det liksom ett gäng som andra har, men liksom den respekten för materialet finns inte där på Halo. Allting som gör Halo-serien igen identifierbart till Halo är ytliga saker liksom. För att givetvis så känner man igen Master Chiefs dräkt, och jag tycker att det är liksom, den är väldigt väl realiserad för live action i serien. Men Master Chief som karaktär är ju inte, han har inget gemensamt med spelens eller böckernas karaktär. Han är gnällig, han är liksom, han har bristande tro på saken han slåss för, han kivas med inte bara sina liksom peers, sina liksom medspartaner, utan då framförallt sina överordnade. Och under den här andra säsongens gång så liksom målas det upp som att han har liksom blivit galen och att han ser saker som inte händer, och folk börjar liksom tveka på hans omdöme och såna här grejer. Medans Master Chief i spelen var, han var alltid cool. Liksom han fick aldrig panik. Liksom. Han visste vad han behövde göra. Och jag förstår att någon som skriver manus för tv kan se en sån karaktär och tänka, är lite tråkigt va? Vi vill inte göra någonting mer med det. Men att gå liksom åt helt motsatta hållet.
Jag fattar inte.
Jag menar, det är inte så att Master Chief aldrig har haft problem med authority, men han tappar ju aldrig humöret. Liksom. Han slänger sig inte efter Halsey med, liksom, som om han är en petulant teenager med mommy issues.
Nej, och sen har de har liksom inte riktigt byggt upp den här mystiken kring Master Chief som hade från spelen heller.
Nej.
Liksom det här med att alla som kan Halo vet ju det. Så att med den utgångspunkten kan man liksom säga att okej, Master Chief är den här stora hjälten, men liksom det som var så kraftfullt i första spelet var ju det att Reach har fallit. vi kommer till den här Halo-ringen. Vi har en spartan kvar av liksom den här typ armén av supersoldater som bara har liksom blivit helt wipade. Mm. Och vi har Master Chief kvar. Han är liksom mänsklighetens enda hopp.
Mm.
Och det säljer ju liksom inte serien in, för att det är inte vad serien är. Utan Master Chief är ju typ en spartan bland alla andra. Även om han då kanske liksom är en ledare då. Som de andra kanske inte riktigt är. Men han är ju liksom inte den här typ the hero heller. Känns han inte som i alla fall.
Exakt. Nej, och som sagt, jag stör mig så mycket på varje gång Master Chief liksom tappar humöret och börjar liksom typ väsa åt folk eller skrika på folk och bara bete sig som en liksom snorunge. Inte för att han har fel, för att han har inte fel när han reagerar så, men att de sätter honom i de här situationerna och hans reaktion på allting är liksom bara speciella sur, för jag tänker liksom, en av mina favoritscener, jag har många favoritscener i och för sig från Halo 4, men en av dem är när Cortana får sina utbrott för att hon liksom håller på att bli korrupt.
Mm.
Och den här ledaren på det här skeppet på Infinity liksom beordrar Master Chief att ge honom bara surrender the AI. Och Master Chief bara no sir. Och det räckte så liksom. De kan inte göra någonting för att han är Master Chief.
Ja,
och ledaren bara arrest this man, och ingen bara vad då arrestera honom. Ja. Kolla på honom. Så att liksom just det, Master Chief, han ska ha huvudet på axlarna och han slängs givetvis in i oerhört svåra situationer, men han är alltid on point. Och han tvivlar inte på sig själv.
Nej, och hade de målat upp honom som liksom den här liksom den typen av karaktär, då hade de ändå kunnat smyga in så här att när det väl händer saker, och så känner han sig att okej, nu står Master Chief inför en sån här riktigt svår grej, så att nu kanske han tvivlar på sig själv. Då hade det varit en så stor grej. Som typ de gjorde i Halo 4 med liksom att ja, men när de kommer till den här forskningsstationen och bara säger att ni måste ta ett pick och pack härifrån för att den här stationen kommer sprängas.
Mm.
Och liksom det är ett jävligt svårt beslut, speciellt när hon doktorn bara säger att alltså, vårt livsverk är här.
Det är min favoritscen. Om jag bara fick välja en scen.
Ja, den är så jävla bra. Och hon som spelar doktorn gjorde ett så jävla bra intryck.
Hon var med på minuter liksom.
Ja, precis. Så det var liksom, det var så liksom, man blev så tagen av det typ. Och sen liksom hela hans relation till Cortana, för det är liksom typ hans länk till mänskliga känslor egentligen. Vilket också är kul med tanke på att hon är ju en AI. Hon är ingen människa egentligen. Och det känns inte heller som att de har utforskat riktigt ordentligt, eller så har de liksom gått för hårt åt något håll så att det blir liksom lite weird.
Ja.
Men ja. Så det är synd. Och hade den här serien kommit några år efter Last of Us, då kanske det sett annorlunda ut.
Det är mycket möjligt. Och jag menar, Last of Us har nu kammat hem, vann ju, jag tror det var 6 Emmys eller något sånt där. Och det har verkligen varit liksom jag vet inte vad ordet är, men liksom en ego boost för spelmediet och deras liksom kapacitet att vara mer än liksom spel, alltså, eller bara en kul, ett roligt tidsfördriv i ögonen hos liksom övrig media. Och,
ja, men jag har ju folk på mitt jobb som har sett Last of Us. Och man bara, ja, det är ett spel. Och de bara, va? Typ.
Min mamma har sett Last of Us. Jag menar, nu i och för sig, hon har ju sett spelet också. För hon har sett mig spela det. När jag bodde hemma liksom, när man spelade. Och jag bara, mamma, du måste komma och kolla på det här. Och hon bara, wow, de ser ju så lifelike ut liksom, mellan sekvenserna. Det är som en film. Och så har hon liksom fastnat där och liksom sett nästan hela spelet. Men jag och mina svärföräldrar har sett Last of Us. Det är liksom, det är en HBO-show.
Mm.
Och just att den har liksom vunnit massa Emmys också, så tror jag liksom är också liksom lite av ett typ så här långfinger till folk som säger att storyn i Last of Us bara är bra för att det är ett spel. Liksom i annan media hade det liksom varit skräp. Vilket jag inte håller med om. Det handlar liksom om karaktärerna först och främst. Och jag vet att många gillar att peka på det och säga ja, men det är bara Children of Men eller det är bara The Road eller bla bla. Men jag känner lite att det är liksom lite att missa träden för att skogen är i vägen. Det är liksom utförandet och the performances och liksom det nyanserade författandet. Mm.
Men det hade ju lätt kunnat bli liksom skräp.
Absolut.
Med tanke på liksom hur action-tungt de spelen är. Men det var bara att det de lyckades liksom lägga till i serien var också bra.
Ja, ja men precis. Och som sagt, vi pratade om liksom att när jag snackar om att skillnaden då mellan att Craig älskar Last of Us och att Halo-folket inte nödvändigtvis är liksom Halo-fan utan det här är liksom ett sci-fi-jobb för dem i princip. Då menar jag inte att Craig går in där och liksom bara gör exakt spelet exakt på exakt samma sätt för att jag känner att det är inte många liksom på Twitter och så när de snackar om liksom spel och adaptations av spel så vill de att skådespelare ska väljas helt baserat på hur lika de är spelkaraktärerna. Som att jag menar hur många det var som störde sig på att Joels dotter inte var vit och blond. Och att Pedro inte är, att han är liksom från, nu vet jag inte om han är från, inte Argentina, nej, Brasilien.
Från Sydamerika i alla fall.
Ja. Och inte liksom är så här born and bred Texas och att samma med Tommy och att Tommys fru är svart och liksom att och Bella Ramsey ser inte ut som Ellie. Det borde varit Caitlin Dever som nu är bekräftad för att spela Abby.
Uh-huh.
Vilket jag tycker är jävligt roligt. Och det fanns liksom även folk som tyckte att ja, men liksom hela Frank och Bill-grejen att liksom, ja, det var ett bra avsnitt av TV, liksom, av TV men att det liksom inte spelade så jättestor roll för den övergripande storyn och sådana grejer. Liksom, folk vill inte se förändringar, även små förändringar. Och jag tycker att förändringar är helt okej så länge det liksom makes sense för den nya tolkningen eller det nya formatet. Och jag känner att jag hade ju mest roligt med serien när de inte gjorde exakt samma sak som spelen gjorde. För att då var det liksom nytt för mig också.
Mm. Ja, men precis.
Så att när jag säger liksom kärlek för originalet så handlar det inte om att de vägrar att förändra minsta aspekter av berättelsen. För jag var helt beredd på att Halo-serien också skulle ha förändringar. Och att det skulle vara liksom delar där liksom canon liksom splittar.
Mm.
Bara en sån sak som hur när Joel och Tommy återförenas för första gången i serien. Hur annorlunda det var än i spelet.
Mm.
Var en sån grej som jag reagerade på. Och att Joel är mycket bättre på att förklara bort varför Ellie vaknade upp i baksätet i sin hospital gown.
Mm.
I serien. Men man kan spoila nu va? Kan vi prata om detaljer?
Alltså, ja men gör det. Alltså spoilers för Last of Us-serien. Alltså den är ändå 1 år gammal och spelet är 11.
För i spelet så säger han ja, det visade sig att de hade typ dussintals av dig. Och det gjorde ingen nytta. Så jag tog det därifrån. Mm. Och vi åkte. Ledsen kiddo, men liksom du var inte mänsklighetens liksom sista hopp.
Mm.
I serien så är de mycket smartare, men han liksom har typ en förklaring till varför de så snabbt kom där. Han berättade liksom att de blev anfallna.
Ja.
Och sa att liksom alla blev mördade. Och jag liksom fick ta dig ut därifrån medan du var nedsövd. Det är därför du inte är fullt påklädd och därför du vaknade upp i den här bilen. Och det är därför att om du återvänder dit, det är massa lik där. Det var inte jag som gjorde det. Du vet.
Ja, precis.
Det var någon annan, det var random bandits. Så sådana förändringar liksom, som bara är vettigt för stunden, liksom, det har absolut inga problem med.
Mm.
Vad tror du om Fallout-serien som kommer nu snart?
Jag ska precis fråga dig det. Ja. jag är
mer nyfiken på vad du har att säga, för att jag har aldrig varit ett fan av Fallout.
Jag är faktiskt väldigt nyfiken på hur de har gjort det. Och just med tanke på att de trailerna som har släppts liksom, har vi fått folk verkar gilla det.
Mm.
Och sen också en plats att Todd Howard har varit ganska mycket med i produktionen och hur det går till. Och sen så att det inte ska inkräkta på Fallout 5. Så att det liksom inte blir, ja, vi tänkte göra det i Fallout 5 så ni kan inte göra det i serien till exempel.
Mm.
Vilket gör liksom att då tar man ändå serien på väldigt stort allvar. Mitt problem med serien, som jag är rädd för att den kommer vara, att den kommer ta mer tag i det här, du vet, lite larviga delen av Fallout. Mm. Och det är den jag inte gillar i spelen heller. Jag tycker ju om när det är lite mer allvarligt. Jag liksom så här, ja, men i Fallout New Vegas, man möter typ den där greaser som ser alla ut som Elvis kopior, liksom, man bara, ah, okej. Okay. Det är väl lite kul, men det är liksom, jag kan inte säga att jag är överdrivet förtjust. Liksom. Eller typ i Fallout 3 när man kommer till den här jävla, något som ser ut som The Tower of London, och så är det någon liksom, någon så här rik knö som äger det hotellet. Och liksom, det känns bara weird. För att det är liksom lite töntigt. Och det är egentligen så Fallout är. Det är så. Det blandar liksom med typ vissa seriösa grejer, men mycket är liksom ploj. Och det är den ploja delen jag inte gillar.
Nej.
Och jag tror att det är lite det serien försöker böja sig lite mot då, så att man liksom, den kan vara lite mer absurd. Och jag hade ju hellre sett liksom mer en så här postapokalyptisk dramaserie. Men jag vet inte. Alltså jag hoppas att den är bra. De släpper ju alla avsnitt samtidigt också. Så att man kommer inte behöva vänta vecka för vecka, utan man kan faktiskt dra igenom den på en gång. Så att jag är väldigt nyfiken.
Mm.
Jag hoppas den är bra. För jag gillar ju Fallout och jag gillar ju liksom den stilen de har.
Ja, alltså jag hade inga större... Detta är en Amazon-serie, va?
Japp.
Ja. Jag hade inga... Eftersom att jag inte har liksom någon så här förkärlek till källmaterialet, så har jag inte riktigt haft ögonen på det. Men så såg jag den här senaste trailern som släpptes och tyckte, men det här ser fan inte helt värdelöst ut. Liksom det finns... Jag menar, Walton Goggins är med. Han är en riktigt vass skådis. Nu har han i och för sig inte bara gjort 10 av 10 filmer. Han gjorde ju Alicia Vikander Tomb Raider-filmen. Som visserligen inte var kass heller. Den var bara liksom oinspirerad. Men jag tyckte, ja, men jag kan ge det här en chans. Liksom. Och sen såg jag också att Jonathan Nolan är en drivande kraft bakom hela produktionen. Och de som inte vet, Jonathan Nolan är Chris Nolans lillebror som har varit med och gjort mycket författande på Christopher Nolan-filmer. Som repliken "You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain" var en Jonathan Nolan-replik. Och var också väldigt... väldigt involverad i Memento, så att alltså, liksom det ligger talang bakom projektet, vilket ger mig, det är inte Uwe Boll liksom.
Nej, han gjorde ju Westworld, gjorde han ju. Vilket jag personligen inte tyckte om, men han gjorde också Person of Interest, vilket var en fantastisk serie som handlar liksom om AI. Alltså det börjar typ med lite med så här typ, ja, men case of the week nästan. Och sen så blev det liksom, ja, det blev liksom mer berättelsedrivet inom liksom hur den här AI påverkar befolkningen och vilka makter bakom som försöker styra och sådana där grejer. Och det är, vad heter han? Han som var med i Lost spelade huvudrollen där.
Matthew någonting.
Emers. Nej, inte... Vad heter han? Emerson. Han som spelar Benjamin Linus.
Ja, det är inte huvudrollen. Han är inte ens med.
Men alltså, han hade huvudrollen. Alltså, inte huvudrollen, okay. I Lost, utan ja. Han som är huvudrollen, ja. I Person of Interest var med i Lost.
Ja, jag vet inte vad han heter, men jag vet vem du pratar om.
Han heter någonting Emerson, är jag nästan helt säker på. Mm. Vi ska se, jag ska ta upp den här. Det känns så fult att inte säga. Michael Emerson heter han.
Michael Emerson, ja.
Och det är väldigt bra skådespelare i den serien. Och den var typ, kan det ha varit 5 säsonger? Ja, 5 säsonger. Och den var liksom, den var verkligen jättebra. Så den kan jag rekommendera.
Ja, men Westworld har sina fans.
Ja, det har det.
Men det är ju inte en serie som jag skulle liksom peka på och säga, ja, ah, det där, vilket skräp. Det var liksom att jag fick inte grepp om den. Jag tyckte, jag såg ett avsnitt.
Ja, jag hade problem med hela premissen i Westworld. Mm. Det var liksom, det var inte riktigt så som jag trodde den skulle vara. Och sen så, jag såg hela första säsongen och var så här, nej, jag behöver inte se mer.
Jag visste inte att Nolan var inblandad i det. Det som drog mig till det var för att jag visste att det var liksom baserat på en Michael Crichton roman. Michael Crichton, som folk, om folk inte vet, var han som skrev Jurassic Park. Mm. Boken. Så att,
ja. Det kommer inte att se Westworld längre någonstans. Har inte de plockat ner den?
Jag vet inte.
Jag vet att det var en stor grej i alla fall. Att de liksom bara typ så här, de la ner den och sen så typ tog de bort den överallt. Men jag kanske ljuger.
Det är ett exempel på liksom mycket talang inblandad.
Ja, visst. Men, just visst, det var den fanns på HBO, eller hur?
Ja.
Ja, och nu finns den i Sverige då, finns den på Blockbuster eller SF Anytime.
Ja, okej.
Okay. Så att, ja, och det är ju, det är rätt så intressant det här med streamingtjänster och sånt som skulle liksom vara lösningen på tillgänglighet. Mm. När det kommer liksom till serier och sånt. Och sen så den tiden lite förbi för att allt är jättedyrt. Så att man liksom gör allt för att spara in pengar så att ens chefer kan få jättemycket pengar. Så typ, ja, vi kan få tillbaka på skatten. Ja, men så här, vi kan få tillbaka på skatten så att vi släpper inte den här filmen. Yep.
Var det de typ snackade om den här Coyote-filmen?
Ja, precis. Vad är det? AMC versus,
ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men
Acme versus någonting.
Ja, men det är den här liksom julben och gråben.
Ja, och precis.
Jag har hört så Batgirl. Många av alla som var inblandade i det och bara, alltså det här hade blivit så jävla bra. Och jag såg bara nyligen så var det, kompositören hade släppt ett klipp från en inspelningssession till soundtracket och det liksom bara lät helt underbart och liksom han bara, fuck these guys for cancelling this, som var så jävla sur. Så att det är synd. Alltså jag är uppväxt på, mitt absolut första minne i livet är att kolla Gråben i julben. Sitter framför tvn. Och jag älskar det också, för när man spolar tillbaka bandet så la jag huvudet mot VCR:en och bara lyssnade på hummet. liksom mina tidigaste minnen. Och varje avsnitt liksom började med att hela grejen är att den här Gråben jagar julben. Han vill liksom checka upp honom och han lyckas aldrig få tag på honom. Men de springer liksom och de springer så snabbt att det bara är liksom en blur, man ser inte vad det är. Och så börjar det med att liksom det bara stanna till och så ser man karaktären och så står det typ så här Roadrunner eller någonting. Och så börjar han liksom långsamt börja springa en tills han kommer upp i high speed igen. Och jag brukar alltid imitera det, så att framför tvn stod jag på alla fyra och bara liksom stanna till. Och så börjar jag långsamt röra mig. Så bara, det är mitt tidigaste minne i livet. Och detta var liksom den första lägenheten vi bodde i liksom innan vi flyttade till Mölnlycke. Och vi flyttade till Mölnlycke när jag var 3.
Så att, jävlar. Ja. Mitt tidigaste minne är att jag funderade över min egen existens. Det är det tidigaste jag kan komma ihåg. Att jag typ vaknade upp och bara sen inte så här, typ,
i mammas mage. Liksom.
Ja, precis. Och sen så bara öppnade sig upp ett ljus och sen så där kom jag ut. Nej, men alltså det var, jag kommer ihåg, vi hade en så här våningssäng och jag sov på nedre våningen. Och jag vaknade liksom bara tänkte så här typ att jag finns typ.
Intressant.
Det känns jättekonstigt att säga liksom så, men det var liksom så att jag liksom, det var jag som att man blev helt självmedveten om sig själv typ.
Mm.
Det är mitt tidigaste minne.
Ja, det är lite mer djupt än vad min berättelse var.
Ja, men jag kan också fabrikera att det är mitt första minne. Men det är liksom, det är så tidigt jag kan komma ihåg. Liksom, att jag kommer ihåg, för det var en sån lustig känsla.
nu när du säger fabrikerat, alltså, eller säger man fabricerat?
Eller, jag vet eller inte. Jag är finne, jag kan fabricera. Det är nog fabricera.
Det är en intressant grej, för jag har minnen som jag har jättetydligt i huvudet som jag inte är övertygad om att det faktiskt hände. Alltså från när jag var riktigt liten.
Så kan det vara, så man lägger ju till saker själv.
Ja, och det känns som att jag har haft det här minnet liksom unaltered i skallen hela mitt liv. Men eftersom att det är min hjärna så vet jag inte. Liksom, alltså min hjärna kan ju liksom ge mig vilken skitinfo som helst.
Ja, precis. Alltså, som fyller på liksom. Och...
För många av de här liksom tidiga minnen jag har, när jag tänker på dem så ser de i tredje person, vilket är jätteweird. Ja. För när jag liksom tänker tillbaka på ett minne som jag har från liksom 10 år sedan, så upplever jag det i mitt huvud som jag gjorde det då, liksom, så, som mig själv. Medan riktigt tidiga minnen jag har är det liksom att jag nästan ser mig själv göra någonting.
Men det är inte så att du typ har sett det på film? Alltså om de har videofilmat dig?
Nej. Nej, för att jag har ett soundtrack i huvudet också.
Jag fattar.
Det är jätteweird. Liksom, det är grejer som jag hela mitt liv tänkt att jag har en väldigt liksom tydlig record av hur det här hände och hur det såg ut och vad jag kände och vad andra i min närhet i ögonblicket gjorde. Som jag i efterhand har tänkt, det kan inte ha hänt.
Nej, det är svårt att veta.
Ja, det är omöjligt att veta. För att liksom...
Kommer du ihåg vilket första spel det var du spelade?
Ja, och jag har berättat det här på podden massa gånger.
Vilket var det första?
Det första spelet jag spelade var Duck Hunt.
Ah, okej.
Okay. Vi var hälsa på min mammas arbetskamrats... eller vi var hälsa på min mammas arbetskamrat. Och... hennes man måste ha gjort någonting väldigt speciellt, för att det var första gången jag gick in i liksom ett privatägt hus och bara tänkte, fan vad högt i tak. Liksom, alltså de hade ett lyxhus verkligen, och det var en stor köksö, vilket jag känner alltid, köksö, det är liksom status, sign of status.
Peak-kök.
Ja. Och så gick man ner i korridoren och öppnade en dörr, och så hade de en hela inomhusbassäng. Bara, liksom, alltså, och det,
ja,
och det måste ha varit mindre än vad det var i mitt huvud, för jag var så liten. Men för mig så var det liksom nästan som att gå in i Åby simhall. Liksom. Nej, inte badkar, för att detta var innan jag... Okej, okay, så här. Det var första gången vi sov borta. Jag kommer inte ihåg vad mina föräldrar gjorde liksom den kvällen som gjorde att vi inte kunde vara med, men vi sov borta och jag var väldigt ängslig. Och jag lärde mig att jag var väldigt ängslig den här natten, för att jag var jätteexcited. Jag älskade det här huset. De hade Nintendo, liksom, jag hade inga tv-spel. Liksom. De hade poolen, de hade kattungar och grejer. Så att det var fucking amazing. Men på natten, jag vaknade liksom varje timme och skrek. För att jag hade hemlängtan. Och den stackars mannen, inte ens liksom min mammas kollega, utan mammas kollegas man, kom upp varenda gång liksom in i gästrummet där jag och min lillebror sov och tröstade mig. Och jag tror tredje gången som jag vaknade upp och skrek och han kom in, så sa jag, jag tror jag har hemlängtan. Och han bara skrattade åt mig som att, ja, jag tror också. Och sen dagen...
Han skrattade, stängde dörren i.
Ja, precis. Och dagen efter så vet jag att vi var... i den här liksom stora simhallen de hade. Och han höll på i bastun med någonting. Och han sa till mig och Jeremy, min lillebror, spring inte här för att det är halt. Jag kunde inte simma. Vi sprang ändå. Jag flög rätt ner i vattnet. Jag kunde höra liksom från botten av den här poolen. För jag bara sjönk som en sten. Min lillebror gapade efter den här mannen som jag har ingen minne av vad han heter. Liksom.
Nej.
Oliver ramlade i och jag tänkte bara... Jag fick inte ens panik. Jag kände mig bara dum. Du vet. Jag hörde hans, medan jag låg där bara, så det enda jag kunde tänka på var, han såg på mig ut och springa, han sa att det var halt, han sa att jag kommer trilla i vattnet.
Ja.
Och jag liksom kunde typ svagt liksom utgöra en näve som kom ner i vattnet, och jag liksom sträckte mig efter den, han drog upp mig och han sa, och jag minns det här återigen, jag minns detta väldigt tydligt, det kan ha hänt annorlunda, men i min minne så säger han, han bara tog upp mig, han fick inte panik, jag fick inte panik, han bara satte mig i mitt knä och klappade mig på ryggen så jag hostade upp vatten liksom, han sa bara, spring inte. Du vet, vad var det jag sa? Och jag bara tittade på honom liksom skamsen, liksom tacksam för att jag lever och att han räddade mig, men liksom bara, ja, förlåt, jag vet, jag ska sluta springa. Och då slutade jag springa.
Det känns också som en sån här annan tid.
Ja.
Det var liksom, du ramlade i vattnet, han bara tog upp det och bara såhär, jag sa åt dig att inte springa, så du får skylla dig själv. Ja. Liksom, ja.
Men alltså, hade jag varit barnvakt åt min frus kollegas två barn och jag var ensam i huset, jag hade inte ens varit med dem vid poolen, liksom. Du vet.
Ja, nej.
Inte utan att liksom vara med dem, för han var liksom 10 meter bort. I andra änden av den här stora simhallen vid bastun och höll på med aggregatet eller någonting. Jag hade inte vågat det, liksom.
Nej, det hade du inte heller vågat.
Men det gick bra. Och som sagt, han gjorde ingen big deal av det. Och jag tror att det gjorde att jag också inte gjorde en big deal av det, för han liksom bara, ser du, vad var det jag sa? Nu hamnar du i vattnet. Liksom.
Ja.
Och jag lärde mig någonting den dagen.
Ja, men det är så, vi hade ju, i butiken jag jobbade i, så hade vi en sån här, jag tror det heter sous vide. Så stoppar ner en kastrull och den värmer upp vattnet och så går det runt.
Ja, då har du typ en köttbit i en vakuumförseglad plastpåse och lägger i den i vattnet och så.
Ja, precis. Ja, i alla fall sådana. Så vi hade ju en sån liksom demonstration igång och så var den på ett bord. Och så var det en familjs barn som hade gått under den. Och mamman hade typ fått bryt. För att barnet kan då ha vält den här och så skulle sovidden hamna på henne med det här varma vattnet då, som inte var tillräckligt varmt för att egentligen skulle ge några skador. Och så hade det varit dåligt för barnet.
Mm.
Och så ville hon skylla på oss som hade någonting sånt uppe. Alltså det här var också en järnhandel. Så vi hade liksom sågar, knivar, spikar, alltså liksom farliga grejer.
Ja.
Och hon var ju helt uppåt vägarna. Och sen så liksom så att, och hon pratade med mina, jag visste inte om det här, och hon pratade med mina kollegor. Och sen så kom någon och drar i mig. För att jag var den enda mannen på plats och de antog att jag var chef.
Och du är typ 3 meter lång också.
Ja, precis. Nej, men jag var inte chef och jag är absolut lägst liksom i rang i den här butiken. Och jag säger, jaha, och de bara, nej men det är liksom så här, det här är helt oacceptabelt. Jag bara, vad är det? Alltså, det är lite varmvatten. Liksom, det är fjolligt ondare för henne att få kastrullen på henne för att kastrullen är tung, inte för att vattnet är varmt. Och ungen kommer till att titta på mig och bara, åh, jag kunde ha dött!
Nej!
Och det är ju liksom mammans liksom ord. Ja, och det var ju liksom mammans ord.
Ja.
Alltså, ungen fattade knappt vad som hände typ. Och jag bara såhär, alltså, och jag bara, men alltså vi har ju väldigt mycket farliga grejer i butiken, så det kanske liksom inte är så bra att ni har er unge här utan uppsikt.
Vill du leka med spikpistolen här borta?
Ja, men precis. Alltså vi hade liksom sågar och sånt liksom som att är så öppet.
Ja, men vissa föräldrar är så jävla jag ska inte säga efterblivna.
Ja, och det är liksom bara så här typ att, ja men det var också att hon kanske blir rädd. Men istället för att tänka liksom att jag måste ha koll på ungen, så är det vårt fel.
Ja, precis. Så fort ni går in i affären så är ni ansvariga för hennes barn.
Ja, och det är vi inte.
Nej.
Så att, ja, men vissa är ju. Och det är liksom, hon var ju så upprörd över att typ ingen var upprörd med henne. Och jag var så här, hon bara, jag ska aldrig handla med er igen. Och jag bara så här, nej men ni har inte handlat något än heller. Alltså, vi har fortfarande inte känner, ni har kommit in hit och ställt till problem.
Ja, vi går minus.
Ja, så att det var liksom så att, och hon var ju så upprörd på att liksom ingen, på att ingen liksom, inte så att, vi tog inte henne inte på allvar, men det var ju liksom inte så farligt som hon fick det att framstå. Och så hade jag ju en kollega som heter Jens, som är så jävla rapp i käften, och han bara, alltså det måste vara, han bara, nej, det är lugnt, alltså vattnet är tillräckligt varmt att hon ens ska få brännskador.
Borde bara gå fram till henne och stoppa ner handen, men den välte inte ens alltså.
Nej.
Så det hände
ingenting. Ungen var nära den. Nej, ingenting hände. Ungen var nära.
Hon får det låta typ som det, att den välte och hon liksom Precis, han dodgar den liksom eller någonting.
Ja, ja, ja. Nej, nej, jag var ju typ helt i chock när hon var helt liksom rabiat. Jag bara, vad är problemet? Hon bara, det är ingen som bryr sig här. Och jag bara så här, alltså det är inget att bry sig om. Det var liksom, det var ingenting. Inget har hänt. Det är inte så att det är nära att hänt. Håll koll på ditt barn.
Vissa föräldrar är bara...
Ja, liksom, jag är ju helt uppfostrad annorlunda. Gjorde vi någonting, då var det vi som fick skäll.
Ja, såklart.
Hade jag gått in i en järnhandel och sen typ tagit i en såg och skurit mig, då hade fan inte mina föräldrar skylt på affärs, liksom de som stod i affären och jobbade under skylt på mig.
Absolut inte. Ja.
Du bara, din dumme jävel, vad fan, du kan inte ta i sågen.
Min farmor, alltså en av mina absoluta favorit historier om min nu avlidne farmor är hennes yngsta son, min farbror. Han hade gått och lekt med typ tändstickor i liksom en närliggande skog och råkat starta en skogsbrand.
Åh, herregud.
Och hon bara liksom, och brandkåren kommer och lyckligtvis så blir det inte stort nog för att liksom bli alltså en farlig grej, alltså, och skogen återhämtar sig, men liksom hon bara tog ungen i nackskinnet och liksom marscherade ner till den här skogen där brandmännen stod. Hon sa, där är min son, han har startat den här branden och alla skador är jag skyldig att betala.
Ja, det är...
Så att det är... Hur mycket? Fram på boken liksom. Och de bara, det är ingen fara, det lyckades släcka det liksom. Så att men det var sådana var... Och en annan gång hon var på, och detta var ju mycket senare, alltså när hon var alltså i 70-årsåldern, var på spårvagnen här i Göteborg och det var liksom något fyllo som stod i dörröppningen på spårvagnen och bara gapade, höll på liksom, och liksom, och det gjorde att de kunde inte stänga dörrarna. Så de kom ingenstans och ingen gjorde någonting. Föraren gjorde ingenting, ingen som satt där på den här liksom en fullsatt spårvagn, ingen liksom sa någonting än, så hon bara gick fram, satte foten på arslet på honom och bara tryckte ut honom. Och så stod hon där inför alla, vad är era jävla lata karar, en gammal kärring som får. Hon är typ 1,58 eller någonting.
Åh, herregud, vad roligt.
Ja, nej. Nej, men alltså, det, ifall du är i en järnaffär med din 4-5-6-åring eller någonting, då får du fan ha koll på din unge.
Alltså jag tror hon var typ 8.
Då ska det inte ens vara något problem. En 8-åring är gammal nog att förstå.
Ja, men jag säger det. Alltså det var typ så här, man bara, alltså det är farligare för dig. Alltså det verkar vara farligt för dig att gå ut genom dörren. Liksom.
Ja.
Liksom, ungen går lite för nära vägen. Hon bara stannar första liksom, bilen och bara, hur vågar du köra på vägen? Min unge kunde ha dött. Och så står ungen där också. Jag kunde ha dött! Åh, herregud. Nej. Jag hoppas att inte jag blir jobbig förälder om jag blir förälder.
Nej, men du har huvudet rätt på axlarna. Du det fixar du.
Ja, det är snart ganska hård uppfostran. Så att,
ska äta sådana grönsaker. Och...
Ja, precis. Ja. Amanda får inte äta i närheten av barnet. Och sådana här dumheter för sig. Jag äter inte det ena eller andra. Ja, nej. Nu har vi pratat väldigt länge. Jag tror att på grund av att vi har suttit med webbkamera så har vi liksom bara suttit och pratat.
Ja, precis. För att se hur roligt det är att lyssna på. Men Duck Hunt var mitt första spel. Så här, alltså...
Jag har...
Ja?
Nej, säger du.
Nej, jag tänkte gå vidare till nästa grej, så säger du.
Okej, nej, jag sa bara att jag... Antingen är det F-Zero på SNES.
Ja.
För att en av mina mammas bästa kompisar spelade ofta tv-spel med sina barn. Och de hade F-Zero. Det är liksom ett av de första spelarna jag kommer ihåg. Eller så är det ett peka-klicka-spel med Pippi Långstrump.
Okej, ja. Men hade du också samma liksom, så här epiphany som jag hade att det här är typ det bästa som finns? Alltså jag trycker på knappar och det som händer på tvn, det reflekteras. Jag har kontroll över detta.
Inte som jag kan minnas.
Nej.
Jag kan inte minnas liksom att jag kände så tv-spel så här, wow, vilken grej. Utan jag kan bara komma ihåg att jag tyckte om det.
Mm.
Och sen fick jag en Gameboy rätt så tidigt i julklapp. Med typ smurfar och lite annat. Och sen så fick jag en Mega Drive samma jul som jag hade fyllt 6 år.
Mm.
Och mamma var så sur på att jag och min syrra spelade Sonic 2 istället för massa sportspel som vi har också fått med.
Ja.
Så Så, vad ska
jag säga? Jag skulle säga, eftersom att Amanda inte är här, hon är i Italien, så kommer vi inte göra det vanliga quizet. Men jag har bara en väldigt snabb grej, för att jag tyckte det var roligt att läsa dumma användarrecensioner för er förra veckan. Så jag har tagit fram ett gäng bara jättekorta recensioner på Metacritic. Och vill att du ska gissa vilket spel det är, och det kommer inte vara lätt. Så att,
ja, det, är det samma spel?
Nej, det är ett för varje recension.
Ja, ah, okay, ett för varje recension. Okej.
Okay. Och som sagt, gå inte in med det här liksom hardcore, för att jag tror att du kommer inte kunna gissa.
Nej, jag gissar bara något som jag tror är rimligt då.
Okej. Okay. Mm. Santa Claus 1-2-3. Fat people ruined this for me. The kind of fat people who never ate a vegetable in their life. Probably because they consider it as cannibalism. No judging. 0 of 10. Vilket spel kan det vara?
Santa Claus 1-2-3.
Claus med sån klor. Liksom. Claus.
Jaha, okej.
Okay. Santa Claus.
Fett pip. Alltså, är det tjocka personer i spelet?
Nej.
Nej, det kanske inte har något med spelet att göra.
Jag har faktiskt ingen aning om hur den här människan har kommit fram till detta.
Alltså, fat people ruined the game, eller någonting sånt.
The kind of fat people who never ate a vegetable in life, but probably because they consider it as cannibalism. No judging.
Jaha. Är det ett Call of Duty?
Det är Portal 2.
What? Why?
Jag vet inte. 0 of 10. Nästa.
Okej. Okay. Jag tänkte att han hade förlorat typ i multiplayer eller någonting sånt och skyllde det på tjocka människor.
Ja, precis. Det var jag hade liksom funderat på också. Det var därför jag läste den här, för att jag har ingen aning om vad han snackar om. Och man vet,
jag kanske pratar om Gabe.
Man vet att det är en han också.
Ja, ja, man kanske pratar om Gabe. För Gabe är ju lite runt.
Ja, men precis. Ja, kanske. Nästa. I wanted to save the universe. Why can't I save the universe? I know why. The greedy developers didn't want to code that part into the game, so they took the lazy way out and forced you to make the game. And I hate the developers of this game. 0 of 10.
Halo 2?
The Outer Wilds.
What? Varför ska han rädda universumet? Ah, okay.
Han vill, jag antar att han vill hindra liksom den här solen från att explodera.
Ja, ah, precis. Halo 2 var en rätt så bra gissning ändå.
Ja, ja, men absolut. Absolut.
Även om det predatar kanske Metacritic, men...
Jag tror säkert man kan hitta user reviews på Halo 2 här, eftersom att man kan ju recensera i princip vad som helst i efterhand.
Ja, det är faktiskt sant.
Nästa. I can't kill med bokstavligen typ 4 dussin L. The fucking boss. I can't kill Mantis. Lord, please help me. My mental health is very bad because of school. 0 of 10.
Svår boss. Då tänker jag ju direkt att det är något från software-spel, men det är säkert inte ens det.
Jag kan säga att det inte är ett från software-spel. Det,
okay.
Men finns det, när han säger I can't kill Mantis.
Men då tänker jag på Metal Gear Solid.
Mm. Nej, detta är Hollow Knight.
Ah, just det. Det finns ju, okej, jag tänkte på Psycho Mantis. Jo, men det finns ju fan en Mantis-boss i Hollow Knight också, som är rätt så svår.
Jag hoppas hans, den här människans mentala hälsa är bättre i skolan nu än 14 maj förra året skrevs det. Okay, this game is extremely not as good as the second one, which I gave a 6-2. It basically needs work on everything. I need to drop... I needs to drop in price 10.00 to even make the price good. Vad kan vara?
Okej, så det här... Och det här är alltså en... Det första, han har spelat uppföljaren.
Han har spelat uppföljaren som han tyckte var extremely better. Och han gav det 6. Och detta är 0 av 10.
Okej. Okay. Hmm. Är det första Uncharted?
Det är första Left 4 Dead.
What? My god.
This is the most overrated FPS of all time. It wasn't good then and it isn't good now. It didn't significantly innovate either. The true starting point of console FPS games was GoldenEye Time Splitters, bringing console FPS to near modern standards. The added polish provided by does not justify the hype.
Det här låter ju som en remaster av något slag. Sen så kan det också vara så att när de skriver FPS att då är det kanske ett third person shooter för att vissa säger FPS till allt. Men om det är en shooter, vilka spel han nämnde. FPS. Ja, precis. Men med tanke på vilka spel han nämnde så där har det varit first person spel.
Jag tror att om du har chansen att få rätt på en av de här så är det denna.
Är det Halo Anniversary?
Jag ger dig rätt för det är Halo Combat Evolved.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men jag tänkte eftersom... Ah, precis.
Most overrated FPS of all time. Wasn't good then, isn't good now. It didn't significantly innovate either.
Hela den genren. Det var det jag tänkte också. Wasn't good then, wasn't good now. Då tänkte jag att då kanske han spelar Anniversary.
Ja, recensionen är från 2023 så.
Okay. Men jag fattar ändå att man kan ha svårt för Halo Combat Evolved idag, även om varje gång jag har spelat om det så tycker jag om det mer och mer.
Ja, men alltså, just det här liksom, man så braskt liksom bara säger rakt ut att det här innoverade ingenting liksom.
Ja, men precis, men då, ja.
Det var också en 0 av 10. Här är en till 0 av 10. I can't believe I spent almost my hard-earned money on this game. Very bad graphics, bad, horrible gameplay, didn't deserve Game of the Year.
Oj, Game of the Year.
Mm. Ja, för alla andra spel jag kommit med hittills är värdelösa.
Hur nytt är det?
Det är... Det är över 10 år gammalt.
Över 10 år gammalt, okej. Okay.
Men inte mycket, mycket mer än så.
Game of the Year, 10 år. Dålig grafik.
Horrible gameplay.
Är det Skyward Sword?
Det är Last of Us.
Ja, vad fan.
Very bad graphics.
A very bad graphics, det känns ju lite som att hur... Men, för liksom, alla kommer nog överens om att liksom tekniskt snyggt är ju Last of Us.
Jag menar, alltså, han skrev recensionen 2023, så det har hänt en del sedan dess. Men det står också att liksom, detta är specifikt PS3-versionen. Jag vet inte vilka andra PS3-spel som är mycket snyggare än Last of Us.
Nej.
Här. Most boring game of all time. This is the worst Mario game. Så att du får ju lite hjälp där redan.
Oj.
Du har ett Mario-spel här.
The worst Mario game. Alltså, en del av mig skulle vilja typ säga Super Mario Sunshine, men jag tror inte att det är Super Mario Sunshine, så jag kommer säga Super Mario Galaxy.
Det är Super Mario Galaxy!
Ah, yes! Bra jobbat! Jag tänkte så här, va, om det är en, för jag tänkte säga, va, alltså jag gillar ju Super Mario Galaxy bäst, och det har blivit så himla hyllat när det kom, så jag tänkte det måste vara något som inte andra tycker är dåligt.
Jag har ju tagit spel som jag vet att du gillar här, om du märker.
Ja, men det förstår jag.
Och ja, most boring game of all time. 0 av 10 till Super Mario Galaxy från Mitte 01. Också skrivet förra året. I november dessutom.
Mitte 01. Mitte 01 var 6 år gammal när Mario Galaxy kom.
Ja,
borde vara hans favoritspel of all time. Ja. För då förstår man inte bättre.
Nej. Okej, jag har bara två spel här kvar. Men very horrible, very terrible writing. Gameplay shit. Vad sätter det på omslaget? Very terrible writing, gameplay shit. If you like watching movies, this game is for you as there is more cutscenes than gameplay. 0 av 10.
Måste tänka cutscene, tunga spel. Alltså det känns ju typ att det skulle vara något Naughty Dog, men där spelar man ju rätt så mycket.
Det är inte ett Naughty
Dog. Har jag spelat det?
Du har spelat det, ja. Du tycker det är bra.
Då var det inte det. Och jag tycker om det. Ja. Åh gud, vad svårt det är.
Men det kan ju vara precis vad som helst.
Ja, jag vet, jag tänker också. Men jag tänker så här, nu tänker jag försöka tänka så här, vilka spel förutom Naughty-spel är väldigt liksom cutscene heavy? Mm. Och jag tänkte typ såhär, The Order tänkte jag först, men det har inte jag spelat. Just det, David Cage-spel kan vara.
The Order...
Men jag tror inte att det är David Cage, för att du tycker att de är skräp de spelen, så att då liksom känns det lite så här att vatten på din kvarn. Okej, jag tycker inte heller om dem så mycket.
Very terrible writing, gameplay shit.
Terrible writing. Ja, är det typ Gone Home eller något?
Det är God of War 2018.
God of War. Ah, det är också cutscene heavy såklart.
Men inte så jävla cutscene heavy. Om man kollar liksom ifall man gör liksom en genomspelning av spelet och hur mycket liksom procentmässigt är en cutscene. Inte jättemycket.
Nej. Men det är väl själva inramningen också, kan jag tänka mig.
Recensionen,
han blev arg för att man behövde plocka blommor.
Ja, precis. Recensionen undrar, this is not a God of War, this is giant garbage. It's worth nothing. Garbage graphics and gameplay. 0/10. Okej, sista nu då.
Garbage graphics. Åh, herregud. Ja.
8/10, I am surprised by how much I like this game. Who knew the action movie would make a great action game?
Det var ju en bra recension.
Ja.
Action movie. Är det ett licensierat spel?
Ja, det är.
Är det Batman Arkham Asylum?
Detta är DreamWorks Kung Fu Panda.
Herregud. Vad var betyget?
8/10.
Ja.
Alla andra var 0.
Respektabelt. Ja. Och jävla user reviews, helt värdelösa alltså. Ja, verkligen. Oftast.
Men alltså du, jag är ändå imponerad över att du fick 2 av de här.
Super Mario Galaxy och
Halo.
Ja, just
det. Du sa visserligen Anniversary, men det är ju samma spel, så att du, jag tycker att du får den.
Ja. Ja, det var schysst.
För att, men det var inte mycket som gav någon hint.
Nej. Alltså, speciellt, man vet ju, alltså, people are unhinged. Mm. Så det kan ju vara vad som
bad
helst.
Bad graphics, the rest of us.
Ja. Så gameplay shit, och typ Super Meat Boy eller någonting sånt. Och man bara,
Jag har inspirerats lite av, det finns en YouTube-kanal som heter Mr. Sunday Movies, där det är bara typ 2 australienska killar som liksom sitter och typ snackar om filmer, och det finns en av deras mest populära så här subserier är Guess the Movie Based on the like Terrible Review on Letterboxd. Och så läser han bara sådana här unhinged jävla som verkligen är bara, hur fan ska jag veta vad det är?
Ja, det är kul. Ja, men vad roligt.
Mm.
Nu har vi pratat ännu längre.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat, ni som är kvar och har lyssnat på vårt dravel. Jag tror ju fortfarande att det är på grund av att vi har suttit i webbkameran och kunnat titta på varandra, och vi har kunnat prata så här länge och batinen bara flög iväg.
Ja, precis. Jag tror att det är absolut en faktor.
För att när vi började spela in tänkte jag, men vi kanske kollar oss till timmen idag, tänkte jag.
Ja, för vi har inte spelat så mycket att prata om. Vi har bara fortsatt.
Nej,
mer
och det är liksom
Final Fantasy, mer Helldivers.
Mer Final Fantasy. Ja, så, men det är som det. Ni som... ni vet ju vart ni hittar oss vid det här laget. Vi finns på Facebook och YouTube och Spotify och Apple Podcasts och överallt som spelsnack.
Jag gillar det, för att ens kunna höra detta så måste du ha hittat oss från första början.
Ja, precis. Det är det. Men vi finns ju på sociala medier. Det kanske man inte hittar. Man kanske har hittat oss på Spotify. Vart kan man följa oss mer? Ja, ni kan få reklam om nya avsnitt på dessa sociala medier, för det är så kan att vi använder något till. Ni kan gå in på loading.se och skriva om kommentarer som Fluxen hade gjort. Det uppskattas. Eller så kan ni faktiskt lämna kommentarer på Spotify. Det är också ett väldigt bra sätt att göra det på. Det är flera stycken som har gjort det tidigare, och det kan ni fortsätta med. Eller mejla till oss på kontakt@spelsnack.com, så kan ni fylla vår inkorg med annat än reklam.
Ja, men det är jättetrevligt.
Ja. Det är verkligen jättekul om ni vill att vi ska prata om något speciellt, eller ha åsikter om vad vi pratar om, såklart. Det är alltid lika välkommen.
Jag misstänker att vi kommer få någon som säger att det var alldeles för mycket bara svammel den här veckan. Så här, ja, Olivers första minne och...
man får ta det bra med det dåliga. Alla avsnitt kan inte vara bangers.
Nej, de kan inte det.
Att jag har lyssnat en del på typ... Okej, det här blir inte en lång grej. Så förlåt mig. Men jag har lyssnat en del på så här Rooster Teeth-grejer nu när liksom hela företaget ska läggas ner. Så tog jag upp vissa så här podcast som inte jag har lyssnat på, men jag har velat lyssna på. Där de pratar lite så här, men man får höra väldigt mycket om typ, ja, men hur företaget startade och liksom massa så här olika stories som man bara liksom har kunnat hört liksom i förbifarten under åren som man har följt dem. Och då sa de ju liksom det, att för att många människor är så att de klagar liksom på när det kommer in nytt folk. För att det är inte som det alltid har varit. Mm-hmm. Och de delar liksom in typ hela Rooster Teeth i typ tre. De har liksom grundarna, liksom originalfolket. Och sen kommer liksom nästa del som också blir kritiserade, för det var inte precis som samma, men de skapar liksom sin egen grej. Och sen kommer liksom nästa grupp av människor som också skapar ytterligare grejer. Och då sa de också det här att, alltså ofta man kan säga att titta vad mycket bättre förr det var. Men det är bara för att då kan man ta upp typ en highlight reel som har typ så här 10 minuter av det bästa innehållet man har gjort. Av typ tusentals timmar innehåll. Mm. Men det är de här 10 minuterna som är jättebra. Så att det är ju klart att när du sitter på något på en highlight reel så är det ju automatiskt det bästa. Och sen när du liksom då lyssnar på dagens grejer, där du liksom lyssnar kanske på flera stycken grejer och du känner inte att det är lika bra som den highlight reelen. Det är ju klart. För att allt som gjordes i början var ju inte heller perfekt. Eller det bästa som finns.
Nej, men jag förstår ändå det, för att när man lyssnar på typ en podcast så blir man liksom, man blir investerad i en viss dynamik. Och när den rubbas, för att liksom, jag tror alla podcast som jag har följt slaviskt och sen bara övergett, så är det ett resultat av liksom något skifte i att någon har slutat eller att vad det nu kan vara. Och det är ju inte alls kritik mot de nya som kommer in givetvis. Det är bara att liksom, jag tyckte så mycket om den förra. Det finns ingenting du kan hjälpa liksom, för att så att, nej.
Nej, så är det. Men då är inte vi sådana heller som vill gå in på typ deras forum och bara, ni suger as.
Nej, precis.
Utan du slutar bara lyssna.
Det är det som är skillnaden mellan en vettig människa och ett vider.
Ja. Alltså så är det. Men nu ska inte, nu blev det typ 3 minuter extra här. Men,
3 minuter hit.
Ni hörs varje onsdag. Ja, fan. Har ni kommit så här långt så vad är några sekunder?
Ska vi snacka en timme till?
Vi hade lätt kunnat snacka en timme till. Vi hade liksom typ såhär, men vad tror du om vad kommer för spel? Vad tror du Sonys nästa stora spel blir? Nu när vi inte vet någonting. Vad hade du
hoppats
på?
Jag var nära nu börjar vi igen. Jag var nära på att komma in på det, för att när jag nämnde att Caitlin Dever har blivit castad som Abby, och jag var nära på att gå in i en hel tirade om det, men jag tror att vi kommer säkert prata om det någon annan gång.
Ja, förmodligen. Mm. Men tack för er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!
Hej då! Puss i ömsken.